Hej och välkomna till podcasten The Streets Will Never Forget. Jag heter Albin Bromstedt och i studion har jag med mig Jakob Nalerius. Jakob, hur har din vecka varit?
Ja, det har ju varit lite sådär. Jag har legat hemma sjuk hela veckan, därför har det dröjt lite med inspelningen. Men ja, det har varit mycket handboll. Sverige vann ju EM här nyligen och sen så ja, försökt hänga med i det senaste inom fotbollen. Det har varit lite övergångsfönster och kollat mycket dokumentärer och så, researchat för detta avsnittet.
Ja, du har ju verkligen haft mycket tid på över i alla fall då.
Ja, verkligen. Ja, jag har ju bara legat hemma och inte träffat någon på en vecka. Så det, det var både bra och dåligt, ska jag säga.
Ja, och idag så har vi faktiskt ett väldigt spännande avsnitt framför oss. Vi har gått lite utanför boxen ändå. Lite utanför vår comfort zone kan man väl också säga kanske. Och vi har också faktiskt en gäst med oss över telefon som ni kommer få höra lite senare i avsnittet. Så ni måste, jag lovar er att ni kommer, det kommer vara värt att sitta kvar och lyssna på hela avsnittet idag. Och för våra äldre lyssnare så är det ett extremt nostalgiavsnitt, kan jag tänka mig.
Ja, verkligen. Det är ju en liga som många har vuxit upp med och en liga som har varit allt legat i framkant. Och många såg den länge som världens bästa.
Det är också ett avsnitt för de som är lite yngre att där vi kan kanske lyfta lite spelare som man inte riktigt visste vilka de var eller hade koll på sådär. Och väldigt kul för oss också att få uppdatera den här, vår, vad ska man säga, fotbollsinformationsbank.
Ja, verkligen. Man har ju inte haft järnkoll på alla de här spelarna. Nej. Med tanke på att vi knappt var födda när de här var som störst. Men vi har ju haft hyfsad koll på dem och ja, det är kul att lära sig mer.
Precis, och vi har många kända namn med. Vi tänkte att vi kanske inte riktigt kör de här gamla benknäckarna som man knappt kommer ihåg.
Nej, detta är nog den bästa fotbollsscenen egentligen hittills.
Det här laget hade slagit de flesta som vi har tagit ut tidigare, skulle jag säga. Men vi får väl hoppa in på coachen direkt då, Jakob.
Ja, och vi har ju inte sagt det, men det är ju Serie A under 1990-talet som vi har valt att fokusera lite extra på. Och vi tänker ju då börja med svenskkopplingarnas svenskkoppling. För vår tränare är nämligen Sven-Göran Svennis Eriksson. Det är ju en värmlänning som föddes den 5 februari 1948 i Torsby. Vad har du på Torsby?
Ja, inte mycket. Svennis.
Ja, det är ungefär det
jag också. Jag har ingenting på Torsby.
Nej, faktiskt inte jag heller. Men han började sin tränarkarriär i Degerfors och gick sedan till IFK Göteborg där han gjorde succé helt enkelt. Han tog dem ut i Europa och var, ja, de var ju med i den absoluta Europatoppen ett antal år där under Svennis ledning. Och sen efter detta så fick ju många storklubbar upp ögonen för honom, för han revolutionerade ju med sitt zonförsvar och han gjorde det väldigt bra tillsammans med Tord Grip. Och han anlände då till Italien i mitten av 80-talet redan. Och under denna session hann han också träna Fiorentina innan han återvände till Benfica som var hans första utlandsuppdrag. Och där vann han några ligatitlar som man gör i Benfica. Och sen kom Svennis till Italien på riktigt, om man får säga så. För 1992 kom den, ja, han är väl lite skandalomsusad ändå, till Sampdoria där han stannade till 1997. Och efter detta gick ju då flyttlasset till Lazio där Svennis gjorde sin, ja, kanske största tränargärning under hans karriär. För Lazio lyckades vinna både cupvinnarkuppen, där då, det är ju den gamla turneringen där alla de inhemska cupvinnarna ställdes mot varandra. Och det var ju mycket prestige i denna turnering. Och faktum är att Lazio faktiskt vann den sista upplagan av denna turneringen eftersom den avskaffades efter säsongen 1998-99. Men det som Svennis är mest känd för i Italien är den ligatitel som han vann med Lazio. Detta som ett perfekt avslut på millenniet och en perfekt start på det nya. För det var nämligen säsongen 99-00. Och detta var ju faktiskt Lazios andra scudetto någonsin och den första sedan 1974. Och det var väldigt efterlängtat i den italienska huvudstaden. Och laget innehöll spelare så som Juan Sebastian Verón, Alessandro Nesta, Christian Vieri, Roberto Mancini, Marcelo Salas, Dejan Stankovic. Ja, listan kan göras jättelång.
Alltså, det är många spelare som man associerar med andra klubbar, tycker jag, främst. Alltså, ja, Nesta är ju inte Lazio för mig.
Nej, det är Milan för mig.
Jag vet inte om Dejan Stankovic är väl inte heller Lazio.
Nej, det är lite Inter.
Ja, det är väl ett annat Milano-lag. Så att säga. Så det är många, jag vet inte exakt ålder på de här spelarna, men jag antar att de var ganska unga också, för de har ju haft framgångsrika karriärer efter.
Ja, det var ju som var rätt unga. Och sen så var det ju så här, Roberto Mancini är väl främst känd från Sampdoria egentligen, där han hade då Svennis tidigare. Men ja, den här blandningen av spelare, det var ju en del av en alltså en verklig storsatsning då, för de värvade ju väldigt tungt där, och de hade ju flera av världens dyraste spelare på nästan alla positioner. Och ja, Svennis fick verkligen ihop detta laget, och han, det var väl egentligen hans största styrka som tränare, att han verkligen var bra på att få ihop 11 olika individer till en enhet. Och det var väl det som gjorde att han också lyckades vara så stor ute i Europa. Och det är också just det jag tänker på när jag tänker på Svennis. Är han den bästa svenska tränaren genom tiderna?
Oj, vi får typ börja säga i modern tid alltså. För att ja, genom tiderna, det är jäkligt svårt att...
Fast nästan genom tiderna också.
Ja, alltså så här, internationellt måste han väl vara det.
Ja, den enda andra jag kan tänka på är ju Nils Lidholm. Han vann ju också Serie A, men med Roma då. Och det var efter att han var en gammal storspelare. Sen är det ju Lars Lagerbäck, ja, i modern
tid. Han har väl aldrig vunnit klubblags.
Nej, precis,
inte det heller. Med.
Och han var ju svenska landslaget nästan bara. Ja, och ja, han var ju runt lite, men ja, det är ju där han gjorde sina största avtryck, och i Island kanske.
Ja. Nej, det måste ju vara Svennis. Som sagt, vi har ju några äldre lyssnare som kanske får uppmärksamma oss då på någon annan. Det var intressant med Nils Lidholm, det hade jag inte superbra koll på, att han var en så duktig tränare, men jag skulle nog ändå hålla Svennis högst. Men också brasklappa att det kan finnas någon som har varit bättre, som jag är för ung kanske, eller rättare sagt för oupplyst för att veta om.
Ja, men jag kollade lite, och egentligen det är ju ingen som slår Svennis meriter från de klubbarna. Benfica, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, en del landslag då. Och nu tjänar han ju storkovan i Kina då, eller har gjort. Och ja, det är egentligen... Jag skulle nog vara Englands landslag för den delen. Det är nog, det är inte många tränare både i Sverige och kanske i... Ja, i Europa är det väl inte det som slår honom. Men alltså det här engelska landslagsuppdraget. Han var ju den första utländska tränaren i Englands landslag också. Och,
det är lite som att vara president för USA typ.
Ja, typ. Det är ju kanske det största uppdraget man kan ha i den internationella toppfotbollen på landslagsnivå i alla fall. Och ja, jag skulle nog faktiskt hålla honom som störst av alla.
Han har haft en jäkligt sjuk karriär. Alltså höga berg och djupa dalar. Notts Countys storsatsning i jämförelse med det engelska landslaget och främst Lazio. Ja. Och jag vet inte, diverse afrikanska landslag typ.
Ja, men alltså detta laget med Lazio, det är ju fruktansvärt på. Det måste ju vara det bästa Lazio-upplagan någonsin.
Ja, det också brasklappar det.
Men, 1974 vet jag inte, men alltså detta, de här spelarna, det måste ju vara det bästa. De har ju inte haft bättre sedan dess i alla fall. Och det kan ju också vara värt att nämna Svennis assistent då, Tord Grip, som jag tidigare nämnde. Som fortfarande är aktiv sporadiskt då, men han var ju verkligen med Svennis överallt. I alla fall under de tidigare stadierna när han var som absolut bäst då, Svennis. Och jag har ju faktiskt Svennis självbiografi här i studion.
Kan du inte fladdra lite med boken så att vi hör att det är en bok här? Sådär.
Ja. Och i den så vet du många sidor. Alltså detta är ju då hans assistent genom i stort sett alla bra uppdrag han har haft. Och Tord var ju... Det var egentligen bara flax att det var Svennis som var huvudansvarig. Vet du många sidor Tord Grip får i den här boken?
Hur många är det då? Det är 400 sidor.
Boken 300, är 370 sidor ungefär.
Jag skulle gissa på att det är en hissnande 3 sidor.
Ja, 11 sidor får man faktiskt.
Okay.
Men alltså det är ju, i kapitlet är nämnt Tord. Och i detta kapitlet börjar de bara snacka brudar. Att de kallar det brudar för lördag kväll.
Nej.
Eller måndag morgon.
Nej, och, vad i helvete.
Det säger väl rätt mycket om Svennis egentligen. Han hade ju sina damer och sina skandaler. Mm. Jag har kollat en dokumentär då om Tord Grip. Och han sa ju det att när de var i England så Svennis kunde ju inte göra någonting. För pressen ville bara åt honom. För de visste väl att han hade alltid en skandal inom sig. Ja. Men Tord Grip, lugn, sansad, kunde ju röra sig
sympatisk.
Fritt. Ja, verkligen sympatisk. Ja, Svennis har ju lite det här.
Ja, men det är ändå kul att det är en snubbe från... En gubbe, han har ju inte alltid varit gubbe, men en snubbe från Torsby som är en riktig, alltså...
Ja, han är ju känd som en playboy.
Ja.
Men ja, och jag tror ju inte att Tord Grip är särskilt... Det rör inte honom i ryggen att han inte har fått mer cred, men det är också sjukt att det blev så pass stora kontrast. Och det är inte många som vet vem Tord Grip är ens. Men alla vet vem Svennis är i stort sett, som är fotbollsintresserade då. Och ja... Han har ju verkligen gjort skäl för namnet. Men Tord Grip ska också plussa så här, tycker jag.
Absolut.
Så det är kombon som tränar här. Det var första tränarduo i den här elvan.
Och lite redemption för Tord där. Det är ju, det är bra att
jag slår ett slag för Tord.
Ja, precis.
Ja. Och ja, det var ju allt om Svennis då.
Och Tord.
Och Tord. Men vem har vi plockat ut som vår målvakt här under 1990-talet i Serie A?
Ja, plockat ut eller plockat in beroende på hur man ser det. Det är ju en målvakt med ett väldigt välklingande namn, kan man väl minst sagt säga.
Ja, verkligen.
Det känns som att det går att rimma på flera olika sätt när man säger det här namnet.
Ja.
Det är nämligen, nu brasklappar jag för uttalet här igen, men Gianluca Pagliuca. Men för alla då som kommer ihåg 90-talets seriefotboll i Italien så är säkert Pagliuca ett välkänt namn för er. Men jag känner att det är en spelare som har glömts bort lite för oss i den yngre generationen. För när man tänker på de italienska toppmålvakterna, Jakob, så tänker man väl självklart på liksom Buffon och även till viss del Toldo.
Ja. Ja,
typ Marchetti också.
Ja, han vill ju sena också.
Ja, men det är det jag menar, att det är så här, man har glömt bort Pagliuca.
Man tänker ju antingen på Buffon och de här som var nu de senaste 15 åren, eller så tänker man ju på de här Walter Zenga och Dino Soft, de här riktigt gamla liksom. Men ja, Pagliuca är ju verkligen bortglömd för vår generation, skulle jag säga.
Och alltså, kollar man på hans karriär så är han en av Italiens mest välmeriterade målvakter. Och kanske till och med den näst... Alltså Buffon är väl den mest meriterade. Men,
ja, han är den mest meriterade målvakten genom alla tider,
ja,
i stort sett.
Ja, precis. Men han är en av de mest välmeriterade, absolut, Pagliuca. För jämför man då Pagliucas karriär med just Buffon, så alltså det skiljer sig drygt bara 60 Serie A-matcher mellan dem. Alltså det är ju helt sjukt. Hur länge har Buffon har varit i spelat i Serie A i typ 20 säsonger måste han ju ha spelat.
Mer.
Han är 44 nu, tror jag, spelar i typ Serie B eller Serie C. I Parma spelar nu. Och han var typ ett eller två år i PSG. Så han måste...
Ja, han var väl ett år i PSG.
Ett år i PSG.
Och sen resten är väl Serie A.
Ja, ja, men säg 22 säsonger.
Serie B där med Juventus.
Ja, just det. Ja. Men det var en säsong. Ja, men säg 22 säsonger. Ja. Ja, det här borde vi ha kollat upp. Men,
ja, men över 20 säsonger.
Över 20 säsonger.
Det är inte Buffon vi ska prata om i alla fall.
Och det skiljer 60 Serie A-matcher mellan dem. Ja. Och de där 60 Serie A-matcherna hade ju Pagliuca absolut spelat upp om han hade varit aktiv i ett och ett halvt år till, liksom.
Ja.
Han fick nämligen ihop 592 Serie A-matcher under sina drygt 22 år i proffsfotbollen. Så att han har ju uppenbarligen varit med en del också. Men ja, återigen, man måste ju kunna jämföra honom med kanske den bästa då. Och det är faktiskt endast fyra spelare i Serie A:s historia som har fler matcher än Pagliuca. Vi har ju nämnt en, och det är ju Buffon. Kan du vilka de andra tre är, Jakob?
Daniele De Rossi.
Nej, men det är
Totti.
Rätt. Ja.
Ja. Då är det två till alltså.
Jajebuxingen.
Maldini.
Jajamän.
Från Zanetti.
Ja, Zanetti. Ja. Men Pagliuca är dessutom en målvakt med näst flest straffräddningar i Serie A:s historia. Vet du vem som har flest, Jakob? Det är mycket trivia här, men vi måste vakna till nu.
Ja,
på
kan
den
det vara
här lördagsmorgon? Nej, det är det faktiskt inte. Det är en aktiv målvakt. Han spelar fortfarande i Serie A.
Inte? Är han Danovic?
Ja, det är det. Ja. Men vi ska ju prata om Pagliuca idag. Och han är född i Bologna och startade även sin juniorkarriär där. Men 1987 gick flyttlasset till Sampdoria, och väl där skulle han ha sin mest framgångsrika tid i karriären. Han kom dit som 20-åring och blev ordinarie redan under sin andra säsong. Och oj vad det skulle gå bra. Han var en stjärna bland stjärnor i ett legendariskt Sampdoria som innan och sedan dess inte har varit i närheten av samma framgångar. Spelare som redan har nämnt, och som Mancini var där, och Gianluca Vialli och Toninho Cerezo var där. Och de spelade allihopa där i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Och vinsttåget började i alla fall säsongen 87-88 och slutade nog inte riktigt förrän Pagliuca lämnade säsongen 94-95. För 88, 89 och 94 vann han italienska kuppen med Sampdoria. Och 92 vann Pagliuca den italienska superkuppen till följd av den bragd han säsongen innan varit med och hjälpt laget till. För Sampdoria har endast en ligatitel under sina 75 år, och den kom säsongen 90-91. Och den nu 24-årige Pagliuca hade sedan två säsonger varit ordinarie i Genoa-laget, men skulle nu få kröna säsongen med en serievinst. Efter denna säsong så skulle Pagliuca i princip vara ordinarie de kommande 15 säsongerna i sina resterande Serie A-klubbar. Och säsongen 94-95 gick i alla fall flyttlasset till Inter. Och det här var ett Inter som inte hade sin mest framgångsrika period under sin livstid som klubb. Trots att det hade spelare som fenomenet Ronaldo, Diego Simeone och tidigare nämnd en ung Javier Zanetti. Men Pagliuca vann i alla fall UEFA-cupen 97-98 med Inter, och han storspelade verkligen. Men under sin karriär så representerade han, utöver Sampdoria, Bologna och Inter. Men också en klubb till, Jakob. Kan du gissa vilken det är? Under sin Serie A-karriär, ska vi tillägga. Jag sa inte det, jag sa bara under sin karriär.
Empoli.
Nej.
Nej. Nej, jag är helt ute och cyklar. Jag vet faktiskt inte.
Det var i alla fall Ascoli, Jakob. Och där var han under en nedvarvningssäsong av sin karriär, liksom. Och Pagliuca var också uttagen för Italiens landslag i tre VM-sammanhang. Nämligen 90, 94 och 98. Gick ju ändå ganska bra för Italien under de här... Alltså ganska bra gjorde det.
Ja, det får man väl
verkligen. Det var inga VM-guld, men... Men i VM 94 och 98 var han ordinarie när Italien gick till final och kvartsfinal. Men i VM 90, Jakob, då var han petad av en mer rutinerad målvakt. Du kommer sätta där. Vet vilken det är? Du har redan nämnt honom.
Walter Senga.
Ja, Walter Senga. Snyggt. Och samma Walter Senga skulle faktiskt Pagliuca efter VM 94 ta över efter Inter. Så deras karriärer har verkligen följts åt. Och efter att Arrigo Sacchi tagit över det italienska landslaget så blev också Pagliuca första spade. Det var allt om Pagliuca, Jakob. Vem har vi som högerback?
Ja, det här. Vi har ju ett monster.
Inte vem som helst.
Nej, det är ju inte vilket monster som helst.
Nej, precis.
Utan det är ju den franska urkraften Lilian Thuram. Och ja, detta är ju en spelare då som han har varit runt lite. Men han kom till Parma och Serie A inför säsongen 96-97. Och blev omedelbart given i startelvan. Och ja, detta är ju inte det Parma som vi känner dem idag. Utan detta är ju ett Parma som...
Ett monster-Parma.
Ja, om man tänker, du vet det här Monaco-laget med Mbappé och de som gick långt i CL. Det var Parma på, ja, under slutet av 90-talet. För detta laget innehöll en ung Buffon, Enrico Chiesa, pappa till Federico, Hernan Crespo, Dino Baggio och en svensk.
Oj, en svensk?
Ja.
Men vänta.
Tänk nu.
Åh, herregud, är det Thomas Brolin?
Ja.
Ja, det är Thomas Brolin.
Ja, exakt. Och detta är då efter succén VM 94. Han var ju inte jättebra. Men,
ja, hur gick det sen? Ja. Mycket grillning.
Ja, exakt. Det gick ju inte jättebra. Men Parma gick bra. Och denna säsong var man också, alltså under hans debutsäsong då, var man faktiskt väldigt nära att gå hela vägen och vinna Scudetton. Men en billig straff som förvaltades av den före detta Juve-anfallaren Nicola Amoruso innebar 1-1 i en av de sista matcherna för säsongen och Juve kunde till sist hålla ut och, ja, som de alltid gör, och vinna Scudetton. Med mer eller mindre tvivelaktiga metoder på sin sida.
Som vanligt.
Ja. Men Thuram fortsatte imponera och var given i både Parma och det franska landslaget. Och jag tar ut svängarna lite här och mitt favoritminne med Thuram, även om jag inte var född, men det är från VM 98 och det är semifinalen. Kommer du, eller har du några minnen för den eller associationer?
Alltså jag har kollat VM 98-krönikan, men jag vet inte exakt. Vilka mötte de? Var det Italien?
Kroatien.
Kroatien. Okay, ja. Italien.
Ja, men du, får vi klippa. Då ska jag berätta för dig.
Ja, kör.
För den här matchen, då är då uppstickaren Kroatien mot hemmanationen Frankrike då med, ja, bland annat Zidane då som hänförare. Och ja, Thuram spelade då som ytterback och Kroatien gör ju då faktiskt 1-0-målet och tar ledningen. Och det är lite en, ja, försvarsmiss av Thuram just, som tappar markering, Davorchukor kommer igenom och gör mål. Men en minut efter, alltså jag tror Chukor gör mål i 46, i 47 så kommer Thuram upp och gör sitt första landslagsmål någonsin i en VM-semi. Och bara det är ju sjukt egentligen.
Det är otroligt sjukt. Det är, ja, också otroligt sjukt att jag inte satte den associationen,
ja,
då.
Ja, men i vilket fall. Och 1-1 ser ut att stå sig. Men till runt 70:e minuten så, ja, då tar Thuram tag i matchen återigen. Och går upp och gör även 2-1. Och
oh, fy fan.
Han firar kyligt. Alltså det är det här, du vet, folk har börjat fira så här utan att reagera.
Mario Balotelli...
Ja, typ lite. Postman och det här liksom så här...
Celebrate
me. Han var bara kall. Inget, alltså, dött ansiktsuttryck. Mm. Efter att ha gjort sina två första landslagsmål i en VM-semi. Och detta 2-1-målet blev också helt...
I hemma-VM också?
Ja, på fullsatt. Mm. Alltså det var helt fullsatt. Och alla älskade ju Thuram efter detta. Men han var helt likgiltig.
Ja, det är helt sjukt, ja, alltså.
Och detta 2-1-målet blev ju då också matchavgörande. Och alla vet ju sen hur det gick i finalen. Man vann med 3-0 mot Brasilien efter mål av Zidane och Petit och Thuram firade som en nationalhjälte. Men utan Thuram så tror jag inte att detta VM-guldet kommer till ens. För det franska spelet hade verkligen gått i stå. Och Thuram utsågs dessutom till turneringens tredje mest värdefulla spelare som ytterback.
Ja.
Och rätt ung ytterback med, ska ju tilläggas. Och detta blev hans enda två mål på Hur många landskamper tror du han gjorde för Frankrike?
96.
142.
Va?
142 landskamper gjorde Lilian Thuram.
Och det är någon som har fler än det, eller?
Jag kommer till det. Ah. Nu är det trivia dags.
Ajajaj, jag fastnar i den här trivia-fällan igen.
Ja. 142 av Thuram är då bäst genom alla tider. Men vet du vilka spelare som har gjort näst respektive tredje flest landskamper i Frankrike?
Så han har gjort flest alltså?
Han har gjort flest.
Näst flest och tredje flest. Mm. Ja, men jag skulle säga Laurent Blanc på andra eller tredje plats. Nej. Kanske. Nej, men han kanske är för gammal för det alltså. Eller var han med i...
Han var med i VM. Han gjorde väl Golden Goal mot Paraguay i åttondel.
Jag vet inte, kanske, jag vet, Hugo Lloris är inte heller. Det är Hugo Lloris.
Han är tvåa på 136 landskamper.
Det är helt sjukt alltså. Alltså, vad fan, Frankrike har haft bra målvakter. Alltså Mandanda och
Bate.
Ja, precis. Att han har hunnit med en hel del landskamper då, Lloris. Men tredje plats då? Ge mig en position.
Anfallare.
Inte fan vet jag då. Kan det vara Benzema kanske?
Nej.
Är det Thierry Henry?
Ja, men på 123. Ja. Så kommer Thierry Henry.
Jag hade gissat på Thierry Henry, men alltså, jag tänkte att det var för uppenbart. Alltså.
Ja, självklart. Ja, men det blev som sagt ett litet sidospår för Thuram som slog igenom i Parma och sedan hade en väldigt framgångsrik karriär i både Juventus och Barcelona. Men 2008 annonserade Thuram att han tvingades sluta från den professionella fotbollen. Detta efter att han upptäckt ett hjärtfel på en läkarundersökning med PSG då, innan de fick alla de här pengarna. Och det var faktiskt samma hjärtfel som tog livet av hans bror 5 år tidigare. Och detta är också samma typ av hjärtfel som har upptäckts hos bland annat Iker Casillas då för några år sedan. Och som mer eller mindre avslutade hans karriär också. Och det belyser verkligen vikten av det här att man kollar upp de här hjärtfelen och hjärtförhållanden hos även de här elitidrottarna.
Ja. Det känns som att så här, hjärtfelsfrekvensen har ökat det senaste året. Jag vet inte om det har med liksom, om det har med covid att göra eller om det har med att man kanske kollar noggrannare oftare. För att, Aubameyang hade ju någonting
men det är också så här, det känns också som det är många som inte har upptäckts via undersökning utan det är många som har liksom så här,
fått
Eriksen,
det på plan typ.
Lindelöf hade ju också något problem.
Agüero.
Agüero, Daley Blind hade väl också något. Sen så var det ju någon av John Fleck och Egan då i Sheffield.
Ja, de är någon ju identiska.
Ja, de är identiska. Men någon av dem var det som också hade något slags hjärtfel. Och det är ju också, alla de här är ju inom de senaste 2 åren bara. Mm. Och jag vet inte.
Men jag tänker att det är många som säger att det är på grund av vaccinet. Man hoppas ju inte att det är det. Men jag tänker att det är kanske att det är på grund av covid i efterhand och att det slår på hjärtat. Och att, jag vet inte, de är ju så extremt högpresterande och i maxtempo hela tiden i 90 minuter. Liksom 5 dagar i veckan kanske med träningar och sådär. Ja. Det är klart att det tar hårt på kroppen. Och...
Ja, men man har ju nog alltid haft den bilden också. Man har ju också märkt fler innan det händer så att säga. Till exempel då Thuram, Casillas, Auba. Att det undersöks nu mer noggrant också. För man har ju nog alltid tänkt att det här är någon av de bäst tränade människorna i hela världen. Ja, det är ju verkligen oroväckande. För att avsluta Thurams karriär lite positivt så kan vi säga att han har en son som är professionell fotbollsspelare och spelar i det franska landslaget, då Marcus Thuram.
Ja, just det.
Och han är ju då aktiv i det, som sagt, franska landslaget och i Borussia Mönchengladbach. Och jag tycker han ser väldigt spännande ut.
Ja.
Det är ju en yttermittfält till skillnad från sin pappa, men det är lite samma det här.
Ja, men det är fortfarande fart och styrka.
Ja, det är fart
styrka,
och han
liksom,
är stark och han är teknisk och bra skott tycker jag också.
Det är ju ett Mönchengladbach som har stagnerat lite.
Men Lilian Thuram själv då efter karriären, så många väljer ju att träna inom toppfotbollen. Men han har faktiskt utbildat sig till hedersdoktor vid Stockholms universitet.
Aha.
Och han spenderar tiden genom att kämpa mot rasism. Och vilken jävla människa detta är. Han fick ju sluta då efter en otroligt bra karriär. Men har då utbildat sig till hedersdoktor i Stockholm av alla ställen. Och kämpar nu mot rasism både inom Frankrike och överallt på hela kontinenten egentligen. Och det är, helylle kille verkar det vara.
Ja,
riktigt bra fotbollsspelare som också har varit i Barca. Det är ett litet plus för mig. Men jag tror alla, det är nog inte många som har något ont att säga om Lilian Thuram.
Nej, om man inte är brasse då kanske. Nej, förlåt, inte brasse. Om man inte är kroat kanske.
Ja, jo, men det är väl bara för att han var bra.
Ja, precis. Ja. Nej, men det låter ju som en fantastisk människa såklart. Det, alltså jag menar, Att ha ett sånt namn med sig i någon slags BLM-rörelse. För jag antar att han är väldigt delaktig i BLM då. Ja. Det måste ju boosta väldigt mycket. Jag vet inte hur mycket initiativ han har tagit till de här, till att spelarna knäböjer inför matcher och sådär.
Nej, det ska jag inte uttala.
Nej, precis. Ett sånt namn som har en sån röst kan ju absolut påverka det en hel del. Liksom.
Ja, men han väger ju tungt.
Det gör jag ju minst sagt. Ja, vår nästa mittback, Jakob, det är ju en spelare som rent estetiskt och fysiskt kanske inte är någon som man trodde skulle nå den nivå han faktiskt gjorde. För han har ju varit på en helt egen nivå, måste man ju kunna säga. Han är ju mittback, som sagt, och mittbackar ska ju vinna nickdueller. De ska ju kunna ta bollen igen mot den situationer och vara svårpasserade, långa ben och starka fysiskt liksom. Så liksom fysik och längd är ju en viktig egenskap för mittback. Men i Fabio Cannavaros fall så är det ju nog nästan snarare tvärtom. Sen kan man ju också spekulera kring hur en Fabio Cannavaro som är 1,90 lång med Van Dijks fysik hade varit. Alltså, han hade ju...
Där kan man snacka om monster.
Där kan man
snacka Cannavaro monster. Med Lilian Thurams fysik.
Ja, precis. Ja. För att koppla till Fabio Cannavaros längd då, så är han blott 1,76 lång. Och det är ju inte fy skam om man är på precis alla andra positioner på planen. Men som mittback och målvakt då kanske, så är det ju lite problematiskt, kan man ju tycka. Mm. Han föddes i Neapel och började även 1992 sin proffskarriär där. Men som ungdomsspelare var han faktiskt inte alltid försvarare. Han var redan kort som ung och spelade i början som mittfältare. Och detta då tills hans ungdomstränare ändå sa till honom att han skulle spela mittback. Och Cannavaro har då sagt att det här positionsbytet överraskade honom på grund av att han var så liten. Men detta var också enligt honom det bästa som har hänt honom karriärsmässigt. Och det håller vi väl med om, Jakob?
Alltså... Ja, jag vet inte hur... Ja, man vet ju aldrig vad som hade hänt. Men jag tror inte han har blivit lika framstående som
mittfältare. Jag tror inte heller det. Och det är ju det som är grejen, att det hade ju knappt kunnat gå bättre.
Nej, verkligen. Han hade kanske blivit en sån gnuggare som fanns kvar i Serie A längre precis. Än vad man visste om själv. Kanske.
Alltså det känns som att en mittback har väldigt svårt att... bli så här uppmärksammad individuellt. Det är ju då Van Dijk, Ramos som ändå har så här extrema spetsegenskaper. Ja. Men en defensiv mittfältare har nästan ännu svårare att bli uppmärksammad. Ja. För det är en roll som liksom, de jobbar verkligen i skymundan av typ alla andra lagkamrater.
Som Busquets eller som balansspelare.
Ja. Och Busquets är typ, har ju varit typ världens bästa på sin position. Ja. Och ändå så är han ju bara Busquets. Man ser ju inte honom som något mer.
Nej.
Så Cannavaro kanske hade tur att han sattes ner på mittbacksplatsen.
Ja, det tror jag verkligen. Och alla andra klubbar som han representerar.
Ja, men precis. Också. Men efter en tid i Napoli så gick flyttlats till det så kända 1995 Parma. Eller upplagan då av Parma 1995. Och där var ju Cannavaro med i den norditalienska klubben så framgångsrika 90-tal. Under Fabios tid prenumererade det på topp 6 placeringar, ja men hela tiden i princip. Och i Parma vann han Coppa Italia 2 gånger, italienska superkuppen 1 gång och självklart också UEFA-kuppen 1 gång. Och jag kommer ju mest ihåg Cannavaro för sin tid i Real Madrid och hemkomsten sen till Juventus. Det är ju lite mer, alltså jag var 10 då, så att jag såg väl några matcher. Men han hade minst lika framgångsrika år i Parma. Vad skulle du säga är Cannavaros största bedrift inom fotbollen, Jakob?
VM 2006, utan tvekan.
Är det det?
Ja, eller att han vann Ballon d'Or det året. Han var ju given där.
Ja, jag tänkte säga det att så här, trots att jag har ju inte så mycket för Ballon d'Or. Men alltså att vara mittback och vinna det priset, alltså en individuell... Alltså han har ju slagit spelare som med all sannolikhet har gjort 20-25 mål i sina ligor och sina klubblag. Ja. Liksom gjort mål i...
Slog Ronaldinho.
Ja, men precis.
Och
alltså, det är ju helt sjukt.
Ja, verkligen.
Och han är ju fortfarande den enda försvararen någonsin att vinna priset.
Ja, nej, men det säger ju verkligen säger ju något om hur bra Cannavaro var. Det var ju nog det, när en annan var väldigt ung, att det var nog det som gjorde att man visste hur Cannavaro var. Att han var just en Ballon d'Or-vinnare. Mm. Annars kanske han bara hade blivit ytterligare en bra italiensk mittback i mängden.
Ja, precis. Alltså jag menar, så här, inte ens Maldini och Nesta. Och det där gänget har ju vunnit liksom.
Nej,
har ju vunnit Ballon d'Or.
Nej, det är ju alltså, om man nu ska ta lite mer modernt, Chiellini till exempel har väl aldrig varit nära att vinna Ballon d'Or. Han har väl kanske aldrig varit på topp 10 ens.
Ramos. Alltså så här, han har väl varit närmare kanske, men
ja, han
har kanske inte
varit,
vunnit.
Han har väl knappt varit topp 5, Ramos. Van Dijk är väl egentligen den enda som har varit nära.
Ja.
Men det är också, alla minns ju vilket år Van Dijk hade och ändå vann han inte. Detta var också ett VM-år. Och ja, de vann ju. Men Det säger väldigt mycket om hur bra Cannavaro faktiskt var.
Precis. Sen vet man ju inte heller, för att det var ju innan Ronaldo och Messis storhetstid, där de verkligen prenumerererade på
Ballon d'Or. Så är det ju. Ja, men det är också så här, vi rabblade lite Ronaldinho, Henri, Eto'o, vad vet jag.
Det var ju inte heller liksom...
Det är ju inga dussinspelare. Och alltså Cannavaro, de gick ju inte till någon Champions League-final det året. Och han var väldigt bra.
Asbra liksom.
Ja, det var han.
Men efter Parma-vistelsen så gick flyttlasset 2002 till Inter. Och här imponerade Cannavaro och förde Inter till två fina tabellplaceringar. Något som 2004 ledde till en Juventus-flytt. Så det var ju en liten mellanlandning där i Inter. Det kom på tvåa något år, tror jag.
Ja, det är inget man kommer ihåg.
Nej, men precis. Ja. Det var en mellanlandning, verkligen.
En parentes.
Precis, en parentes. Och här fortsatte verkligen titelregnet han kommer ju såklart till Juventus, så det är väl ingen överraskning att det regnade titlar. Men parallellt med detta så skulle ju den så kända Calciopoli soppan uppdagas. Och kort sammanfattat så innefattade denna enorma skandal bland annat Juventus, Milan och Fiorentina. Där Juventus var den största boven i dramat och de blev ju degraderade till Serie B. Och fick sina tidigare års titlar fråntagna. Cannavaro var ju i alla fall då en av många spelare som lämnade den gamla damen för spel någon annanstans. Och jag undrar då, Jakob, lite så här etiskt, moraliskt. Nu kände vi kanske inte Cannavaro så mycket för Juventus. Men hade du lämnat Juventus om de hade åkt ner i Serie B? Eller hade du känt att, alltså att du liksom...
Det beror ju på lite. Mm. I Cannavaro sitt, tänker du då?
Ja, jag vet inte hur inblandad han var, men...
Jag tror inte jag hade stannat. Han hade väl helt okej anbud.
Ja. Han gick ju till Real Madrid efteråt.
Ja,
också.
Exakt. Så, nej, jag hade inte gått till Real.
Men
jag vet ju, det var ju vissa stannade ju. Buffon till exempel. Ja. Men jag vet, Zlatan lämnade ju. Och Cannavaro. Nej, jag köper att han lämnar.
Jag tänker, alltså,
ett Serie B-år som världsförsvarare mitt i sin prime. Liksom. Mm. Det finns ju roligare grejer.
Ja, men hur mycket är han personligen inblandad i det här? Liksom?
Nej.
Alltså det var väl mer på ledarnivå var det?
Ja, exakt. Alltså det var väl inga spelare riktigt som fick.
Nej. Han har ju inte tagit in 3 självmål den säsongen.
Nej, exakt. Nej, jag tror ju att jag själv hade lämnat.
Ja, jag hade nog också gjort det.
Ja.
Men han skulle återvända till Juventus sen efter 3 år i Real Madrid. Men som vi var inne på tidigare också, så kommer vi ju kanske, alltså mitt absolut största minne av Cannavaro, det är ju VM-titeln 2006. Jag vet att min farsa hatar Italien, alltså han är ju en sån där riktig 60-talist som, italienare, de är fjolliga och de ligger ner och de spelar sånt det här tråkig defensiv. Han gillar hockey. Det ska bli 6-7 i en match. Eller, liksom. Och det är ju så långt ifrån. Ja, nu, senaste EM-slutspelet så var ju Italien faktiskt typ det mest intressanta offensiva laget. Men historiskt med Sacchi och de här så har...
Italien var ju inte kul heller.
Nej, precis. Men det spelar ingen roll. Det är ju ett otroligt pragmatiskt lag. Och liksom, fotboll handlar ju om att vinna titlar.
Vill du veta mitt favoritminne med Cannavaro?
Ja, kör.
2009 tror jag det är. När Barca då vinner alla titlar så spelar ju Cannavaro i Real då, vårsäsongen är det.
Mm.
Har vunnit med 6-2 på hösten, tror jag. Eller så är det tvärtom att detta är hösten 2008. Camp Nou, El Clasico, hösten 2008 är det. Messi kommer fri, chippar över Casillas. Cannavaro springer ner på mållinjen och det ser verkligen ut som att han ska lyckas rensa på mållinjen. Men han får någon riktig snedträff. Alltså den träffar typ ankeln eller något. Så han drar upp den i eget kryss. Den hade ju ändå gått in, så det är ju Messis mål.
Ja.
Men efter detta, alltså han är så nära, han tar en sån otrolig löpning och är nära att rädda ett solklart mål. Men lyckas ju då inte. Och efter detta så åker han rakt in i stolpen. Alltså det ser ut och jag står fruktansvärt ont.
Är det här ditt favoritminne med Cannavaro?
Ja, det är ju lite så partiskt såklart. Men,
ja, det är lite partiskt.
Ja, lite... utöver VM 2006 då. Men det är ytterligare ett minne liksom. Och detta är ju då... Ja, det är ju inte i vår period så att
Nej,
säga,
men, precis, men det är ändå ett
det är ett väldigt starkt minne av Cannavaro.
Han måste ha varit ganska gammal då. Jag tänker att han hur mådde han efter den flygturen in i stolpen?
Jag trodde han skulle bryta någonting, alltså någon
höftben.
Ja, exakt, lårbenshalsen eller revbenen. Nej, men han ser ut att klara sig faktiskt. Jag tror han spelar
vidare så. Kul, en fantastisk anekdot, Jakob, så här live i
3 plus.
Ja, det är absolut en 3 plus anekdot. Vi fick ju oss ett skratt i alla fall.
Ja.
Men 2006 så var han ju även kapten för det italienska landslaget. Så han är ju en ikon bland ikoner. Men som mittback är han väl kanske lite bortglömd. Alltså med tanke på vad han har åstadkommit.
Ja, men vår generation kommer nog inte ihåg honom så mycket. Inte. Utan...
Om man inte har spelat typ FIFA, men det är ju fusk liksom.
Ja, exakt. Men då kommer man ihåg alla. Men alltså, så här, jag tror många fler kommer ihåg Maldini av självklara anledningar. Men också sådana som Nesta kommer nog fler ihåg.
Ja, jag tror också det.
Men Cannavaro var nog på nästa snor i alla fall. Skulle jag hålla honom så.
Ja. Ja, ja, men det här med italienska landslaget 2006, det kanske vi kan spara till ett annat avsnitt.
Ja, det kommer senare kanske.
Härligt, vem har vi som mittback nummer två?
Ja, där har vi ju ett galet geni. Det är ju en spelare med en verklig USP skulle jag säga. Och det är ju då Sinisa Mihajlovic.
Otrolig USP.
Ja, verkligen. Och han är faktiskt den spelare genom tiderna som har gjort flest mål i Serie A på frispark. Hela 28 stycken mäktade han med. Och han är ju då alltså mittback. Och han hade ju en dödlig vänsterfot. Men Mihajlovic då är ju född i forna Jugoslavien. Och kom från Röda Stjärnan till Roma 1992. Och han blev väldigt hemmastad i Italien. Och han representerar Sampdoria, Lazio och Inter utöver Roma. Och han är alltså en av få spelare som representerat båda Romklubbarna. Hur många spelare finns det egentligen som har representerat två ärkerivaler på detta sättet?
Oj, men vadå? Typ Figo och alltså, ja. Vadå, Arsenal och Tottenham, Sol Campbell, my man?
Ja.
Eller vad tänker du på? Alltså,
ja, men alltså så här,
hur...
säg två rivaler i samma stad då?
Ja, men vadå?
Alltså jag Tottenham och Arsenal. Figo är ju Barca-revin i samma stad.
Ja, du tänkte så. Ja, det är sant. Det är någon alltså, spanjol spelare som har gått till Barcelona kanske?
Ja, faktiskt. Men alltså typ så här, Roma och Lazio, det finns ju...
Jesper Nyholm. Okej, okay, förlåt. Jag ska säga.
Ja, men det finns ju Pedro till exempel.
Ja.
Men jag kommer nog inte på så många fler egentligen. Milan och Inter, där har det ju skiftats lite.
Chalanoglu.
Ja,
Zlatan. Zlatan såklart. Men han är älskad av det. Ja, precis.
Men... ja, det kanske var en svag spaning. Ja. Men det är ju ändå så här. Han blir ju inte så här. Efteråt så är han ju inte hatad på något sätt. Trots att han har representerat då två av de här största klubbarna. Och det var ju dessutom när båda var väldigt bra. Och framgångsrika. Nu är det väl lite så. Båda ligger där. Kämpar om Europa League-plats och Champions League om det går bra. Då är det inte riktigt samma sak. Men detta var ju när de var bra på riktigt. Ja. Så ja, det var ändå intressant att se. Men... ja, det var faktiskt nära att det inte blev någon Mihajlovic i Roma. För när Mihajlovic skulle lämna Röda Stjärnan så var Juventus väldigt intresserade av den forna Jugoslaven då. Och det hade kunnat se helt annorlunda ut. Men Mihajlovic lockades av dåvarande Roma-tränaren Vujadin Boskov och anslöt istället till Rom. Detta för en övergångssumma på hela 8,5 miljarder italienska lire.
Aha.
Vilket motsvarade ungefär 6 miljoner dollar.
Okay.
Alltså den här inflationen, jag älskar
den. Ja, den är galen,
en liter mjölk alltså. För 100 miljoner. Otroligt kul. Men efter sin sejour i Roma valde han att följa den efter tidigare nämnda Svennis. Där han först anslöt till Sampdoria, där Svennis var tränare. Ett Sampdoria som faktiskt var riktigt bra på den här tiden. Och laget innehöll bland annat tidigare nämnda Walter Senge. Och efter detta anslöt han till Lazio 1998, där Svennis också var tränare alltså. Och där fick han vara med om den berömda skudetten och verkligen sätta kronan på verket i huvudstadslagets glansperiod. En satsning som möjliggjordes genom den före detta klubbpresidenten Sergio Craniotti. Vad har du på Craniotti? Dåligt uttal, jag vet.
Ja, men det är helt okej. Men du får gärna berätta om honom.
Ja, han var ju då alltså klubbpresident i Lazio. Men han gjorde sin förmögenhet genom att han var vd för matföretaget Cirio och sköt in enorma summor för att värva spelare. Alltså det här storlaget då som jag nämnde tidigare med Veron och ja, de gubbarna. Och det är ju förstås, ja, enligt mig, den mest framgångsrika perioden i Lazios historia. Med viss reservation. Men Mihajlovic då skulle visa sig vara en av de absolut viktigaste pusselbitarna för att lyckas med detta. Han hann även med att representera det jugoslaviska landslaget 63 gånger, där han blandade geniala frisparker med hjärnsläpp som renderade i utvisningar och avstängningar. Men det är också väldigt signifikativt för Mihajlovic som gjorde allt för att vinna i alla lägen, oavsett var han spelade och mot vilka det var. Det har dock runnit över några gånger, som ni kanske förstår på hur jag byggt upp detta. Ett väldigt känt fall är ju när han hamnade i bråk med den tyska försvararen Jens Jeremies i en gruppspelsmatch av VM 1998. Och det såg ut att bara vara en het ordväxling. Men vissa kameravinklar fångade faktiskt vad som såg ut som en spottloska från Mihajlovic mot tysken då. Och är ju en skandal som har hamnat i skymundan ändå.
Mm.
Det är ju inte den man tänker på kanske.
Ja, jag vet inte. Jag tänkte säga att det känns som att Mihailovic är för... Han är lite för galen för att en spottloss ska spela någon roll.
Ja, alltså, exakt.
Eller så här,
ja.
Jag vet inte exakt hur galen Mihailovic var, men det låter ju på dig som att du ändå har... fått en uppfattning om att han har varit rätt galen.
Och jag menar, han är nog många mer kända än denna. Men
jag vet inte, vad hette han som han spottade mot?
Jens Jeremis.
För jag tänker om det är liksom rasistiskt...
Nej,
det är ingen så. För det var väl Rijkaard och...
Ja, men jag tror det var efter en tuff satsning. Ja. Liksom,
nej, men det är det jag tänker. Alltså, ja. Finns det någon rasistisk koppling så är det ju väldigt sjukt att det inte är mer uppmärksammat.
Ja.
Men är det inte det då... Alltså en spottloska. Vem bryr sig? Jag bryr mig.
Det är äckligt.
Men det finns värre. Alltså en otroligt ful kapning är ju ändå värre än en spott.
Ja, jo, det är det ju såklart.
Man kanske inte vill att man blir... Man vill inte bli spottad i ansiktet. Men en spottloska liksom på benet. Ja, men vem bryr sig?
Ja. Men den här skandallistan kan ju göras lång. Men han har alltid varit frispråkig mot både klubbpampa och motståndare. Men vi vill förstås fokusera på den gudabenådade spelaren som Mihailovic faktiskt var. Efter karriären har dock Mihailovic lyckats göra sig ett namn som tränare, där han bland annat har varit tränare för både Inter, Fiorentina, Milan och nu i Bologna, där han gör det väldigt bra också. Han gör det bland annat Mattias Svanberg nu.
Mm.
Men även om de sportsliga resultaten har varit över förväntan har tränarkarriären inte alltid varit någon dans på rosor. Mihailovic drabbades dessvärre av leukemi för ett antal år sedan och han har hela tiden fått ett enormt stöd av supportrarna i Bologna, där det bland annat finns några riktigt förrörande klipp från Mihailovics rum på sjukhuset där han genomgår en slags kemoterapi, tror jag det är, för cancern då. Och det ser ut att vara tusentals supportrar som visar sitt stöd för Mihailovic utanför fönstret och sjunger sånger om klubben och till Mihailovic då. Och han har nu lyckats ta sig tillbaka och finns nu med på bänken hos Bologna återigen. Och ja, det är ju fint också. Det är kul när en spelare kan göra sig ett namn som tränare också. Mm. För han är verkligen kunnig. Han har varit många bra klubbar. Men...
Hade han spelat i Bologna eller?
Nej, han var ju aldrig där. Men han har ju varit tränare där i två olika sessioner.
Ja.
Bland annat rätt direkt efter han kom in som tränare. 2006-08 tror jag han var där först.
Ja, för jag tänker det är ju häftigt. Alltså jag fattar om det är en gammal storspelare som blir så uppvaktad av fans. Men att en tränare, nu har han varit det två gånger också då uppenbarligen. Men att en tränare får den uppvaktningen är ju...
Ja, han har blivit väldigt populär. Mm. Och det är ju både för att det går bra för laget men även hans personlighet. Och han brinner ju verkligen för sin uppdrag, kan jag tänka mig. Ja, men det var i alla fall allt om Mihailovic. Vem är den sista försvararen i elvan?
Ja, vår vänsterback då, Jakob. Vi har ju faktiskt, jag sa ju innan vi började med, eller innan avsnittet, men innan coachen, att vi har gått lite utanför boxen idag. Och då tycker jag kanske att man kan få sätta spelare lite out of position, som vi som man så fint säger. För alltså vår vänsterback har, han spelade vanligtvis mittback. Men som enligt egen utsago har sagt att han även kunde spela vänsterback. Och jag pratade då och intresserade mig väldigt mycket för Paulo Montero. För han är ett relativt okänt namn tycker jag ändå. Jag vet inte, jag har aldrig... Det är inte ett namn som har satt sig i min hjärnbank.
Alltså. Nej, han var väldigt bra vet jag.
Ja,
men,
jag har ju läst på nu om honom. Och han var ju otroligt bra.
Jag fick inte, detta är ju den enda spelaren jag inte fick veta vem det var du skulle prata om. För vi var ju osäkra själva om vi skulle ta. Men jag kommer ihåg att han är nu ihågkommen som en väldigt bra spelare, men inte något stort namn, om du förstår vad jag menar.
Heter man Paulo Montero, det känns som att det är
mainstream.
Det finns så många Monteros. Alltså, Montero,
många Paulo Montero.
Precis. Ja. Och alltså så här, Montero, det är ett ytternamn för mig dessutom. Det är en snabb ytter liksom.
Ja, du tänker på Jefferson.
Ja, det gör jag ju.
In och lyssna på avsnittet.
Precis.
Eller två är det.
Ja. Det är även ett ganska vanligt latinamerikanskt namn som inte riktigt lägger sig på minnet uppenbarligen. Men han är absolut en spelare som det finns mycket spännande att prata om. För jag kommer ihåg vår första elva, Jakob. Där hade vi hade lite fler hårdhudade spelare med. Och jag tycker att vi har tappat det lite. Vi har inte så många hårdhudade galningar kvar. Nu har vi precis pratat om Sinisa Mihailovic.
Nej, men sådana riktiga benknäckar. Men sen var vi också i Premier League då.
Ja,
kan
precis.
Ha lite det med det att göra.
Men du vet, nu hamnar vi ju också. Det är ju en mittback från Uruguay. Ja. Är inte det nästan snäppet värre än Premier League?
Ja.
Han har gått den hårda skolan.
Ja, när det kommer Jimenez till... tänker jag ju på.
Ja.
Han tappar det ibland.
Ja. Men Montero då kom i alla fall till Italien 1992. Och hamnade i Bergamo. Ja, Glenn Strömbergs gamla Atalanta. Det här var i alla fall Monteros första kliv ut i Europa efter att ha spelat i den uruguayanska huvudstadsklubben Peñarol. Vad är dina förutfattade meningar om en uruguayansk mittback från Montevideo, Jakob?
Ja, det kan spåra ur, som sagt. Det är bra, men man ska hålla så här, tyglad.
Ja.
Det kan lätt alltså, spela över.
Jag får upp en så här pitbull som bara står och skäller så här.
Ja.
Skäller jättemycket mot någonting
som
absolut
på någon som,
och så håller man en...
Jag tänker på någon som när de går upp i rygg på en anfallare lika gärna kan sätta dobbarna i vaden. Alltså och ta ett rött på mitt plan.
Eller en sån här snyga tackling på Neymar i VM 2014.
Ja, exakt.
2014.
Ett knä i ryggslutet.
Ja. Mina förutfattade meningar hade nog i Monteros fall i alla fall stämt. För jag tänker ju som sagt på en aggressiv och hårt spelande försvarare som inte lägger fingrarna emellan. Och Montero har stått för några uttalanden som verkligen porträtterar hur han är som fotbollsspelare och även människa. För 90-talet var en annorlunda tid och uttalanden som gick hem då kanske inte riktigt hade gått hem idag. För han sa i en intervju att jag försöker inte vara en förebild för mina söner eller för fansen som kollar på mig. Älskar man inte en sån där uttalande, Jakob? Alltså, man älskar ju inte det om det är Joey Barton. Men man älskar ju det om det är en hård jävel på planen. Liksom.
Ja, exakt. Det är ju helt tagen ur sin kontext just nu. Så jag vet ju inte när han sa detta. Men bara citatet. Mm. Jag älskar ju det.
Ja. Och han tycker faktiskt... Det här överraskade mig. För han tycker inte heller att det är helt fel att filma. För det här sa han... Han sa det här 2003 och filmingarna var väl kanske inte lika frekventa inom fotbollen som de är idag. Men han menade i alla fall att fotboll är en sport för smarta spelare. Och smarta spelare gör allt för att vinna. Och det tycker jag stämmer in rätt mycket på honom också.
Jag tror att han älskar Luis Suarez.
Jag tror också att han älskar Luis Suarez.
Uruguayan som filmar.
Ja.
Det finns inget
och
bättre.
Och gör allt för att vinna, typ.
Ja, exakt.
Och nu ska du få tre alternativ, Jakob. För Montero har ett häftigt rekord i Serie A. Och då undrar jag om... Är det ett, att han har flest mål som back i Serie A? Är det två, han har spelat flest matcher i rad i Serie A? Eller tre, han har flest röda kort i Serie A?
Röda kort.
Ja, det har du helt rätt i. Det behövde, alltså jag hade räckt med att jag hade nog kunnat läsa upp de två andra och sagt att du får fylla i det tredje så hade du kunnat, då hade du kunnat sätta det. För han är nämligen den spelare i Serie A som har tagit flest röda kort då, helt enkelt. Och det är han ganska överlägsen med. Vi vågar gissa på hur många röda kort han har tagit.
12.
16 röda kort.
16.
Mm, och sen sa vi så ja, men säg att han har tagit minst ett rött kort per säsong i alla fall. Det är bra. Och precis. Och
nästan två per år.
Nästan två per år. Och han det finns fyra stycken tvåor då på den här listan och de har 12 stycken var, så han leder liksom med fyra gula kort, det är röda kort mot tvåorna. Och tidningen The Times rankade 2007 honom som den 37:e hårdaste fotbollsspelaren genom tiderna.
Var är de första 36?
Ja, jag tyckte också på det. Jag borde ha kollat upp vem mätten var. Men det kanske man kan få... Det får man googla upp själv. Ja, men typ. Ja, men jag tänker att det är så här. Fotboll är ju en gammal sport. Alltså, hur såg den ut på 50-talet?
Ja,
eller 60-talet? Jo. Det var väl... En och annan benbrytare då, och domaren kanske inte riktigt blåste lika mycket.
Nej,
som han gjorde.
Sant,
alltså, han är ändå i modern tid. Spelat i modern tid liksom.
Ja.
Sen har också självaste Ryan Giggs sagt att Montero och hans backpartner Ciro Ferreira, han har då sagt att de var de svåraste backarna han har spelat mot. Det är ju faktiskt någonting som säger någonting om det backparet.
Ja, verkligen.
Och deras partnerskap kallades för Defesa di Ferro, vilket betyder försvaret av järn. Det, återigen, det säger väl en hel del om hur de två var. Du har över 400 matcher i Juventus och vunnit Scudetto fyra gånger tillsammans. Lite tråkigare realia är att han faktiskt är den spelare tillsammans med Buffon och Alessio Tacchinardi, två före detta Juventus-kompanjoner, som varit med i flest CL-finaler utan att vinna den. Och de har faktiskt varit med i tre stycken vardera. Det är lite tragiskt.
Ja, det får man säga.
Något trevligare är ju att han hann lämna Juventus innan Calciopoli. Och han blev också invald i 1997 års turneringens lag i Confederations Cup. Utöver honom var Dunga, Romario och Schmeichel också invalda i laget. Och jag tänkte egentligen quizza dig på det, men jag tänkte det är lite svårt alltså. 1997s Confederation Cup liksom. Men han är en spännande spelare, va, Montero. Kanske den mest, ska vi utnämna honom till den mest intressanta Montero som någonsin har spelat fotboll.
Ja, det får vi nu säga.
Jag tycker det.
Tills vi kommer in på en annan Montero.
Ja, precis. Vem är vår första mittfältare då, Jakob?
Ja, vi har ju tagit upp några speciella individer i den här podden. Men här är ju en person som tar hem priset utan konkurrens. Det är klart att vi pratar om Paul Gassa Gascoigne. Och det här är ju engelsmannen som erövrade världen från en dag till en annan under VM 1990, där England gick hela vägen till semifinal. Men framgångarna och ett tungt beroende nådde till sist Gassa, som inte klarade av att vara i hela världens strålkastarljus konstant. Men innan detta representerade han Tottenham, där nog många känner igen honom från. Ett lag som han verkligen älskade att spela för. Men på grund av Tottenhams felinvesteringar hamnade de i enorma ekonomiska bekymmer, och Tottenham tvingades således sälja sina enda tillgångar. Den ena var Gary Lineker, som gick till Japan och varvade ner, och den andra var då alltså Gassa, som var, ja, han var eftertraktad av i stort sett alla toppklubbar på hela kontinenten. Och det blev till sist Lazio i Serie A som lyckades köpa loss honom för knappt 6 miljoner pund, en jättesumma på denna tid. Men Gassa hade förstås börjat tappa det redan här. Han blev väl omhändertagen av supporterna, som såg honom som en slags frälsare. Men hos den goda Cragnotti, som vi tidigare har pratat om, var det inte riktigt lika enkelt. Vet du varför?
Nej, jag vet inte varför, Jakob. Jag vill att du ska berätta varför.
Ja, han hälsade på presidenten genom frasen, och ursäkta min italienska här, tua figlia grande tette, vilket översätts till din dotter och stora bröst. Och detta var det första mötet med klubbpresidenten som hade värvat honom för, ja, cirka 60 miljoner svenska kronor.
Helt sjukt alltså.
Och han svarade för en sval debutsäsong 1992 efter att ha värvats under sommaren, där han bland annat var missnöjd med mottagandet från de olika medierna. Men det hjälpte ju inte heller att han vid flertal gånger slog reportern som var för närgångna enligt Gassa. Och om man nu tycker att reportrar är för närgångna så ska man ju inte svara med våld. För nej, reportrar har ju en tendens att vara lite närgångna.
Ja, precis. Och det känns som att hela Gassas uppenbarelse är att han är för närgången. Alltså ja, den där kommentaren till presidentens dotter, ja, liksom, inte det. Det är väl en invit att vara närgången.
Ja, exakt. Ja, ja, det här är en sjuk människa.
Ja, det kan man säga.
Ja. Men Gassa hade ju då ständiga problem också med att hålla sig i fysisk toppslag. Dels på grund av en tidigare lång skadefrånvaro, men även på grund av hans ohälsosamma livsstil, där det festades hårt och åts väldigt illa. Inför sin andra säsong hade han gått upp så pass mycket i vikt att den dåvarande tränaren Dino Sof gav honom ett ultimatum. Gå ner 13 kilo eller bli bänkad. Och ja, Gassa, säga mycket om Gassa kan man göra, men han hade ju pannben. Och han lyckades faktiskt gå ner hela 13 kilo. Men han gick sedan upp snabbt igen, och hans italienska karriär hjälptes inte av ett fruktansvärt benbrott efter att ha försökt sparka ner Alessandro Nesta i ren hämnd på en träning. Rehabtiden kantades av att Gassa var missnöjd med hjälpen han fick i sin träning av klubben, och han lämnade sedan 1995 för skotska Rangers av alla klubbar. Men även om Gassa inte riktigt lyfte i Italien eller resten av sin karriär, var det en minnesvärd sejour. Han blandade bland annat ögonblick av briljans, såsom när han kvitterade ett Rom-derby i den 89:e minuten, vilket alltid gör en spelare populär och som, ja, i stort sett kan rädda en spelares karriär i en sån här klubb. Men sen fanns det även det här missbruket, skandalerna och övervikten.
Man skulle vilja veta vad Lazio-fansen tycker om honom.
Ja, just nu så tror jag, alltså, de spenderade ju väldigt mycket pengar, men detta var ju då innan de fick in de här Veron och det här Svennis-laget som vann Scudetton.
Men vad Gassa är det?
Ja, tänk. Under alltså, Svennis hade kunnat tygla Gassa.
Det känns som att de har lite samma intressen vid sidan av honom.
Ja, festa och brudar. Ja, men efter karriären så har Gassas liv hamnat på helt fel kurs, och detta är faktiskt väldigt tragiskt. Han har bland annat varit nere i ett tungt missbruk av alkohol och förklarat bankrutt. Och han har dessutom erkänt att han misshandlade sin före detta fru Cheryl under deras äktenskap, och detta var då upprepande gånger. Han har dessutom blivit gripen för sexuella övergrepp så sent som 2018 på ett tåg.
Mm.
Och han har dessutom varit inlagd på rehabiliteringscentrum. Och detta var då innan det här sexuella övergreppen.
Mm.
Så det verkar inte riktigt bita på Gassa.
Nej, alltså,
och det är väldigt tragiskt egentligen. Ja. För han kom ju fram och blev namnet på allas läppar vid väldigt ung ålder. Men lyckades ju absolut inte klara av det. Och jag vet att det är mycket prat om att när Tottenham var i stora matcher och typ inför någon FA-cupfinal där de spelade för typ klubbens framtid, så satt ju han och så här skakade i omklädningen som bara skrek och gjorde så här primalljud. Och ja, det här är ju en man som inte mådde bra och inte mår bra, men som hade en extraordinär talang. Och det är ju också väldigt många som anser att han är den mest talangfulla mittfältaren av sin engelska generation och kanske genom alla tider. Och det har ju funnits några bra engelska mittfältare. Men ja, Gass är väl den som kanske klarade av pressen sämst, eller vad man ska säga.
Ja, jag tänkte säga det, att vi sitter och garvar åt de här historierna liksom, men det är ju ändå helt sjuka grejer han har gjort. Och det är, alltså så här, att man gör någonting mot någon medspelare på träning, eller att man liksom pekar finger åt publiken på fotbollsplanen, det är en grej. Men sen liksom sexuella övergrepp och sådana där grejer, det är inte så jävla nice. Där, ja, ska vi inte höja Gassa som någon clown, utan där är det ju bara en idiot. Ja. Och sen så är det också så att han har ju haft ett, alltså, trots att han var fotbollsproff så har han ju uppenbarligen haft ett jävligt tufft liv.
Ja, och det finns ju vissa så här historier man kan skratta åt. Det här med klubbpresidenten, det är otroligt dumt gjort, men det är också...
Det är harmlöst.
Exakt, det är harmlöst och man kan skratta åt det. Men det här med att han misshandlar sin fru och så vidare, det är ju bara idiotiskt. Ja, och det är ju, finns ju inget som kan förklara det.
Men han hade nog mått bättre av att inte vara fotbollsproff, tror jag.
Det tror jag också, verkligen. Ja. Det tror jag verkligen.
För mycket pengar och för mycket
eller
press.
Eller var i ett annat land, eller alltså var ju Sverige eller något, där man inte har riktigt samma press på sig. Och ja, det är väldigt synd att det blev som det blev, men han är verkligen ihågkommen för sin sejour i Lazio under 90-talet här, även om det bara blev 3 säsonger. Mm. Och det är också därför vi har valt att plocka ut just honom.
Han känns också som den mest ihågkomna, bortglömda spelaren som finns, typ.
Alltså, ja, exakt. Jag tänker på det, alltså, för gemene fotbollsintresserad i vår generation så är det nog inte jättemånga som tänker på Gassa.
Men han är ändå ett namn. Liksom. Alla vet om Gassa.
Alla har hört talas om Paul Gascoigne. Mm. Och alla kanske har sett det här målet han gjorde då mot Skottland när han drar den över och försvarar och drar in den på volley. Men det är nog inte många som vet exempelvis vilka klubbar han har varit i eller vad han har gjort.
Nej.
Bara att han är ett namn.
Mm.
Och ja, det hade kunnat bli så mycket mer som fotbollsspelare, men framförallt så är det viktigt att det hade kunnat bli en så mer välfungerande och välmående människa.
Ja, precis.
Ja, men vem är då vår första innermittfältare i den här elvan?
Ja, från en ofungerande människa till en helylle familjefar, vad jag vet i alla fall. Ja, det finns i alla fall väldigt mycket att berätta om den här innermittfältaren då. Han har 9:e flest landskamper för sitt landslag Portugal och ses som en legend i Fiorentina. Och det är nämligen ingen mindre än Rui Costa. Och det som nästan lockar mig mest med honom är att han verkligen var en nummer 10. Jag är ju väldigt svag för 10 som faktiskt är 10 och som inte lever på att ha liksom en jättebra arbetsmoral eller vara helt liksom så här, jag menar, nu är inte James Milner en 10, men alltså en sån spelare
den klassiska skolan att
de ska inte springa.
Nej, exakt. Dålig utan boll ska han vara. Han ska vara väldigt teknisk. Blick för spelet, men han ska också vara lite divig.
Ja, precis. Här,
alltså om man ska slå en passning till medspelare är det bara för att det ska vara bra i assistligan.
Ja, precis.
Och bra skott med.
Ja.
Och detta är ju Rui Costa.
För mycket vax i håret.
Ja,
och som du säger, alltså så här, jag har inte fått uppfattningen av Rui Costa som att han är en diva kanske. Återigen, jag vet inte supermycket. Men han känns inte så fruktansvärt divig.
Nej.
Jag kommer till det lite senare.
Snuskig bollbegåvning.
Ja, men precis. Alltså, det är ju det. Han är ju snuskig bollbegåvning verkligen. Ja. Han gjorde i alla fall 31 assist på 107 matcher som 10 i Serie A. Alltså det säger ju en hel del om vad en assist var tredje match. Det är ju i 107 matcher, det är inte i 10 matcher utan det är i 107 matcher också.
Ja, exakt. Assist är också svårare än mål. Ja. Det är ju beroende på vilka medspelare man har precis. Också.
Och han var känd för att ha en sjuk teknik och ett fint passningsöga. Och han började i alla fall karriären hemma i Benfica. Ett Benfica han idag för övrigt är president i. Han blev faktiskt...
Han gör det väldigt bra som president, ska man också säga.
Ja, han gör
de
det.
Har ju sitt bästa lag på länge.
Ja, de går bra i...
De går väldigt bra. I ligan så är det väldigt...
De slog ju Barcelona.
Slog ut Barcelona, 3-0.
Barca, gick de vidare då till...
Ja, de blev vidare till 8-0. Men han gör det otroligt bra. Mm. Väldigt spännande lag. Bra mix, ungt, gammalt. Så Costa gör det bra utanför planen.
Kul. Och han blev faktiskt upptäckt redan som 9-åring av själva sig Eusebio. Som handplockade honom till Benfica. Trots att han faktiskt tillhörde en gyllene generation i Portugal som 1991 vann U20-VM misslyckades Portugal att kvalificera sig till både VM 94 och 98, vilket något jag inte hade koll på. Jag utgick från att de var med båda de mästerskapen.
Det är många sådana landslag som vi känner som väldigt stora. Som
men de var rätt bra på den tiden också. Jag undrar om de inte hade liksom så här... Alltså Figo måste ha kommit fram då någon gång. Figo och Rui Costa måste vara typ lika gamla. Deco typ också.
Deco slog väl igenom 2003 eller 2004 03-04 när de vann Champions League där.
Ja.
Men det är absolut ett lag som ska ta sig till mästerskap. Ja. Men det är likadant Nederländerna, Sverige också.
Ja, det var det jag tänkte också.
Ja.
Ja, men mitt under VM-slutspelet 1994 så går El Mago, som fortfarande måste ses som rätt oprövad under den här tiden, till Florens och Fiorentina. Och detta är en övergång som skulle få talangen att övergå till en stjärna. För han blev verkligen en stjärna. Och han var ju som sagt känd för sitt otroliga passningsöga. Och här vill jag dra en liten parallell till Mesut Özil, Jakob. Jag är inte Mesut Özils största liksom, jag är inte en Mesut Özil-vurmare så.
Är du säker på det?
Nej, men jag är inte det. Alltså jag tycker att alltså Özil har väl typ gjort flest assist i Arsenal någonsin typ.
Ja, det är väl han eller Henry. Ja,
precis. Alltså han gjorde as mycket poäng. Ja. Men jag säger också emot mig själv, för att jag vill ju ha en spelare som inte, en tia som inte jobbar så jävla mycket typ.
Alltså, han var lite för smart nästan.
Ja, men jag vet inte. Han kändes för arrogant på ett oskönt sätt. Jag vet inte vad det är jag har emot Mesut Özil.
Ja,
alltså, jag har så svårt för honom. Jag värdesätter ju Santi Cazorla så fruktansvärt mycket mer än Özil.
Ja, det vet jag.
Och typ alltså Sanchez också. Ja. Eller Alexis.
Ja.
Oerhört mycket mer. Men Costa då i alla fall har nämligen sagt att it's creating goals that fulfill me, not scoring them. Och jag tänker att liksom Mesut Özil, alltså kolla på flera av hans mål, eller förlåt, flera av hans assist. Det är många gånger då han har kunnat skjuta, inte bara assist, utan gånger då han bara dumdristigt passar bollen i sidled till en medspelare som sen missar mål eller hamnar i ett sämre läge än vad Özil gör, än att man bara smäller in bollen i mål liksom.
Lite likadant med David Silva också. Han sökte nästan assisten med målet.
Sant,
sen gör de det obviously väldigt bra, och David Silva är kanske den bästa av de här tre. Men det är också lite likadant styrk där.
Ja, men jag skulle vilja säga att Mesut Özil typ är den sista tian att stå på en fotbollsplan. Alltså riktiga tian.
Ja, David Silva var ju inte en riktig tia egentligen.
Nej, alltså Özil är ju en sån som så här, han tvingades jobba hemma.
Jag
han
tror
vill
att tian kommer nog inte finnas på samma sätt.
Jag tror inte
på det.
Det är synd alltså.
Det ska pressas.
Ja. Det är ju den roligaste positionen. Alltså,
jag tänker på tia. Det är som du vet när man är joker på smålagsspel.
Ja,
att man bara är med anfall. Det är ju...
Anfallaren jobbar hem mer än vad tian gör. Liksom.
Ja, och tappar man boll, då bara går man över till det laget liksom.
Mm.
Ja, nej, men det är ytande position tyvärr.
Mm. Jag uppmanar alla att kolla upp lite highlights från Costas karriär på YouTube om ni inte har det i liksom i närminnet så. Och ni kommer se att han var en magiker på plan och hans djupledspassningar var alltså de var helt fantastiska. Det är liksom det är på läppen varje gång eller på tån eller vad man ska kalla det för. Men i Fiorentina vann Rui Costa i alla fall Coppa Italia 2 gånger och italienska superkuppen 1 gång. Och det här var deras första titlar på över 20 år. Men 2001 gick flyttlasset till storsatsande Milan och Rui Costa fick genast en självklar startplats. Här skulle dessutom de stora titlarna trilla in, för Coppa Italia och Supercupen är ju kanske inte det största.
Nej.
Alltså man ska inte nedvärdera eller se ner på Coppa Italia, men det finns ju större.
Ja.
Men redan 02-03 vann faktiskt Milan Champions League. Kommer du ihåg mot vilka de gjorde det i finalen, Jakob?
Var inte det mot Juventus?
Nej, det var mot Juventus, ja. Skjuter du sätter på straffa här. Vad blev det då? I ordinarie tid?
1-1.
0-0.
0-0. Jag skräll.
Ja, precis. Som, det är ju liksom, ett 0-0-avsnitt det här egentligen. Och på den här tiden så var det ju också 2 gruppspel. Som något jag blev väldigt förvirrad av.
Ja, du ringde ju mig häromdagen och sa att du var helt förvirrad över detta.
Jag hade kollat, jag trodde att jag hade liksom kommit in på 2 olika Champions League-finaler 2002-2003.
Ja.
Jag fattade ingenting där ett tag. Men det var inte bara i CL som Milan slaktade. För samma säsong vann de även Coppa Italia. Och det kanske viktigaste av allt för Costa var att Milan säsongen 03-04 också vann Scudetton. Och Milans bästa målskytt den här säsongen, Jakob. Vem kan det ha varit?
Filippo Inzaghi.
Nej.
Så är det ju Costa då?
Nej.
Är han Crespo?
Han är nyligen en kickad tränare från...
Shevchenko då?
Ja, Shevchenko. Ja. Och jag nämnde ju tidigare att Rui Costa var en legend i Fiorentina. Men han är också med i Milans Hall of Fame och är faktiskt inte med i Fiorentinas. Det överraskade mig.
Mm-hmm.
Men en svensk är såklart med i Fiorentinas Hall of Fame. Jakob, vet du vem? Den här är lurig alltså.
Ja.
Fast du vet vem det är.
Nej, jag tar inte den.
Kurre Hamrin.
Ja.
Den skulle du ha haft.
Ja,
Men trots Costas stjärnstatus så tycker jag att hans teknik och flärd hör hemma i den här elvan. Det är ju liksom ingen benknäckare och ingen
han
sån här...
Han stack ut i detta serie jag som var känt som liksom 0-0.
Ja.
Och detta var ju verkligen en lirare.
Precis. 31 assist på 107 serie A-matcher. Det är som 10.
Ja.
Det är imponerande.
Ja, det är bra. Det är väldigt bra.
Men vi går från en finlirare till en annan inne mittfältare, Jakob. Det var en svag övergång. Vem har vi som inne mittfältare nummer två?
Ja, här kan man ju snacka om bollbegåvning, och det är ju Balkans bollunder som jag, det håller jag varmt om hjärtat. För de får ju fram så otroligt många bra spelare inom alla bollsporter, känns det som. Handboll, basket, fotboll framförallt. Och ja, Dejan Savicevic är det vi pratar om. Och han gjorde sig känd som en viktig kugge i ett av de mer framgångsrika Milan-lagen som har existerat. Kanske det bästa av alla. Han anslöt då också från Röda Stjärnan till Milan 1992 som en del av Silvio Berlusconis supersatsning när han var ny där på den posten. Där den redan stjärnfyllda truppen skulle ta klivet och bli en supermakt inom världsfotbollen. Och detta var ett lag som leddes av Fabio Capello, som är en av de mest karismatiska tränarna i världen. Men som, ja, som sagt är väldigt känd för sin konservativa syn på fotboll, där han hellre vinner med 1-0 än 5-0, känns det som. Och på tal om detta, vet du varför han fick sparken från Real Madrid 2007?
Capello?
Mm.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag är involverad med... Nej, jag vet. Jag har faktiskt ingen aning.
Nej, Real Madrid vann ligan detta året. Men ja, Capello fick ändå kicken.
Ja, det måste ju varit nå liksom utanför planen då. Eller att han inte vet jag
tallat på någon. Väldigt mycket på planen faktiskt.
Ja, det var väldigt
det var för att han spelade för tråkig fotboll.
Nej.
Ja, det här Galactico rimmade inte riktigt med Capellos backa tillbaka och kontra.
Jag vet inte om man gillar det eller om man liksom uppenbarligen tycker att det är helt sjukt, för att jag menar, vad kan man egentligen mer kräva än att vinna? Alltså uppenbarligen så har alla andra lag spelat sämre och tråkigare fotboll.
Ja, om... och de vann ligan stort också. Barca kom ju inte ens tvåa den här säsongen. Det var ju Villarreal. Och ja, Capello, det är charmigt på rätt plats. Italienska landslaget kanske hade varit charmigt på ett sätt om de vinner VM. Men nu var det liksom i spanska ligan.
Det är en kulturfråga det där.
Ja,
liksom.
Exakt. Detta styret av Capello gjorde också att trollaren Savicevic hade en ganska tuff debutsäsong i Milano. Speltiden uteblev och han var bland annat helt utanför truppen till Champions League under sin första säsong. Och detta gjorde faktiskt att Savicevic var så pass missnöjd att han var sugen på att lämna januarifönstret redan 1993, alltså bara ett halvår efter att han anslöt. Men trots bud från Atletico Madrid och Marseille, som också var en superklubb på den här tiden, så blev han kvar i Milan. Och tur var väl det. Andra halvan av den här säsongen blev då lite bättre och han lyckades faktiskt göra debut i CL, för det var väl något sånt att man kunde skriva in i januari igen. Och vet du vilka Savicevic första 90 minuter kom mot i Europa då?
Röda Stjärnan kanske?
Nej, IFK Göteborg.
Aha, okej.
Okay. Ja. Men även efter debutsäsongen var det prat om att han skulle lämna, där Capello ville bli av med Jugoslaven, men där Berlusconi såg hans potential och krävde mer speltid av sin tränare. Och den kommande säsongen blev betydligt mer lyckad för Savicevic, där han kämpade i ligaspelet på grund av det extremt defensiva 4-4-2 Capello styrde. Och ja, ett bevis på detta är väl att laget endast gjorde 36 mål på 34 matcher i ligan. Men man släppte också bara in 15. Under en säsong när man dessutom vann sin tredje raka Serie A-titel med 36 mål gjorda på 34 matcher. Så det sa väl något om Capellos filosofi. Men höjdpunkten på den här säsongen och kanske hela hans karriär, både i Serie A och i övrigt, kom faktiskt i Champions League. Detta är finalen mot Barcelonas Dream Team med Romario, Stoichkov, Ronald Koeman och tränaren Johan Cruyff. Och detta var ju finalen alltså, där Capello i ren protest valde att starta ett mer offensivt lag efter klagomål från i stort sett alla håll och kanter. Och vilket resultat det fick. Den offensiva uppställningen passade Savicevic utmärkt och han låg bakom Daniele Massaros ledningsmål och fyllde sedan på med en helt makalös lobvolley över Zubizarreta i Barca-målet. För att sammanfatta hans bästa match i karriären och kanske en av de bästa CL-matcherna genom alla tider för alla spelare. Men vad finns det för sådana makalösa individuella prestationer i Champions League egentligen som man kommer ihåg? Jag tänker på Messi när han gjorde 4 mot Arsenal. Zlatan har väl gjort 4 någon gång mot Anderlecht.
Ja, jag tänkte, ja, det här högerskottet rätt upp i krysset.
Ja, Ronaldo på Old Trafford finns det ju.
Ja, ja, jag vet inte. Det finns väl så här... Alltså makalösa insatser för liksom individuellt finns det ju en hel del. Men jag tänker ju också på liksom rent kollektivt. Alltså Chelseas match mot Barcelona är ju en sån.
Ja, alltså så här, men jag tänker individuellt.
Individuellt. Alltså. Ja, jag vet inte. Men som du säger, det är ju...
Ja, det är ju typ de man verkligen kommer ihåg. Ja. så finns det ju säkert något sånt här.
Det är klart att det finns några. Ja. Jag tänker mer kollektivt. Alltså. Ja. Typ så här, vad heter de som var med nu i CLO från Sheriff. Alltså ja, deras insatser är också sjuka.
Ja,
liksom,
men det är ju kanske inte den bästa genom tiden.
Nej, precis.
Men ja, för Savicevic, detta var ju då långt innan jag föddes. Men det är ju trots allt mitt favoritlag. Och Milan vann med 4-0 i en Champions League-final mot Barcelonas Dream Team. Och det sa väl lite om hur felbalanserad Barca var. Men det sa också väldigt mycket om vilken kompetens som faktiskt fanns i Milan om de bara släpptes fria. Han fortsatte sedan att göra ett bra jobb i ett framgångsrikt Milan för att sedan varva ner. Och han kunde se tillbaka på en fin klubblagskarriär och en gedigen landslagskarriär. Där hans Jugoslavien var med i EM 1988, VM 1990. Men man missade EM 1992 i Sverige, där Danmark fick deras plats på grund av kriget och där danskarna sedan gick och vann hela turneringen.
Vilket, osannolikt.
Ja, vilket är väldigt osannolikt och det är en historia i sig själv. Och efter karriären har Savicevic rykte präglats av en hel del kontroverser där han bland annat har brutit flera trafikregler och polisen har stoppat honom i sin Audi TT en gång. Och då svarade han, jag är gud, lagar gäller inte mig. En aning arrogant kanske.
Ja, mjukt.
Ja, men det speglar också hans spelstil. Ja. Och ja, självförtroendet var alltid på topp och han litade alltid på sin egen förmåga. Ja. Och detta framförallt under åren i Milan, men även under övriga karriären. Men den här Champions League-finalinsatsen, även om det inte var i Serie A, men det var ju ändå för Milan. Den är ändå lite så här tiebreaker till att han är med i det här laget, skulle jag säga.
Ja. Ja, jag förstår det. Det är ju verkligen en spelare som är före vår tid. Mm. Men det är, jag tycker det ger en jäkla usp också. Alltså,
ja, det här lobbmålet han gör är helt sjukt. Det ska inte gå.
Nej.
Men det är så otroligt snyggt. Och i det här läget, i en Champions League-final, och det blir ju mer eller mindre spiken i kistan i den finalen också. Men du ska då få äran att avsluta vårt mittfält. Vem är det vi har som vår vänstermittfältare?
Ja, Jakob. Som du nämnde så ska jag ju ta upp vår vänstermittfältare nu, va? Och han är från en fotbollsnation som kanske inte är, den är inte superetablerad i världsfotbollen. Det är så här, det är typ en ganska, det är lite av en mellanmjölksnation skulle jag säga i världsfotbollen. Alltså de har haft många väldigt duktiga spelare och de har ju gått långt i, var det EM
2004
liksom, där de, ja precis, så de har ju haft, det har ju gått bra, men de, ja men lite som Sverige, att de har liksom inte riktigt det här, de har inte det lilla sista typ.
Nej.
Men efter en framgångsrik spelarkarriär så är han idag vicepresident i Juventus. Och jag pratar ju självklart då om ingen mindre än Pavel Nedved. Och min första fråga, Jakob, jag som inte tycker om film så jävla mycket, ska ändå ställa en filmfråga till dig. Har du sett The Dirt?
Nej.
The Crew.
Ja, jo, jag vet vad. Nej, jag har inte sett hela.
Vet du hur sångaren i filmen ser ut?
Ja.
Alltså, han och Pavel Nedved är så fruktansvärt lika när Nedved är på planen. Alltså, om vi löser det här så kanske vi lägger ut någon bild på de två på Instagram. Alltså, det är så sjukt. Det var det enda jag tänkte på nu. Jag såg The Dirt i julas.
Ja.
Det var det enda jag tänkte på nu när jag kollade lite highlights på.
Ja, men de har sin likhet.
Ja, de var, inte minst håret, och jag är ju svag för hår, så det. Men estetiskt så sprang Nedved väldigt vackert, och jämfört i alla fall med snubben från The Dirt. Och han hade liksom en sittande stil. Väldigt så här rakryggad på något sätt. Inte som jag när jag åker skridskor, jag åker som en så här fällekniv typ. Men en väldigt rakryggad, nästan lite Wilshire-aktig springstil. Det är ju hemskt att jämföra Wilshire, eller Nedved med Wilshire. Men ja, för oss som inte är, som kanske har Wilshires löpt stil i lite närmare i minnet. Och liksom så här, med hans yviga flaxande hår så ökar ju den här estetiken med, alltså det ökar ju 1000 gånger. Jag älskar ju det där verkligen. Det är så jäkla häftigt. Och så en bra löpstil. Så estetiskt var han en jäkligt vacker spelare, Nedved. Han började i alla fall karriären hemma i huvudstadsklubben Dukla Prag. Men gick snabbt till Sparta från, som ligger då i samma stad. Och 1996 bytte han huvudstad och hamnade i Rom och Lazio. Och i Italien skulle Nedved få visa upp vad han verkligen kunde. För han fick förtroende direkt till Lazio och skulle verkligen betala av det. Säsongen 99-00 som vi har varit inne på tidigare var han med och vann Lazios blott andra ligavinst någonsin. Och han var även med och vann Coppa Italia 2 gånger före Lazio. Och det sjuka är att han typ, alltså så här, för att visa hur bra Lazio var på den här tiden, så vann han typ lika många titlar i Lazio som i Juventus. Alltså typ, han vann väl fler i Juventus. Men alltså så här, det var liksom inte att han vann en Coppa Italia och en Supercup i Lazio. Och sen vann han ligan och Champions League-event. Så han vann ändå ligan i Lazio. Och alltså gick De gick ju skitbra liksom.
Ja, detta var ju ett bra Lazio som jag varit inne på.
Som vi varit inne på tidigare, precis. Och Nedved fick i alla fall uppmärksamhet från hela världen. Och 2001 gick han till Italiens, ja men måste vi kalla den för den största klubb, Juventus. Och här hade han sin individuellt bästa säsong och vann 2003 Ballon d'Or. Och detta får mig verkligen att tycka att han är, alltså han är en otroligt underskattad spelare. Alltså återigen som med Cannavaro, det har blivit lite för mycket Messi och Ronaldo-hype kring, alltså för de som tar Ballon d'Or på allvar, alltså det är klart man gör det, även fast det har blivit lite svajigt nu när Lewandowski inte fick någon titel för förra året eller vad det var. Så tycker, alltså det är så här, man tänker bara på att det är en tävling mellan Messi och Ronaldo, men man saknar ju ändå att det faktiskt är en fight mellan 4-5 spelare.
Ja, alltså, verkligen, som det var innan de kom fram.
Ja, och Nedved är ju en av dem som man faktiskt, alltså, inte har glömt bort, men man tänker ju inte på Nedved kanske som den, när man är i vår ålder. Jag fattar att ett Juventus-fan som var 18-1995, att han vet, han har, eller hon har superbra koll på Nedved. Men alltså, vår generation är nog lite efter det, tror jag. Alltså.
Ja, verkligen.
Men han hade i alla fall ett otroligt år 2003 och vann även sin tredje scudetto med Juventus i året. Skulle du hålla Nedved som Tjeckiens bästa spelare i modern tid, Jakob?
Ja.
Jag har ju skrivit upp Tjeck.
Jan Koller, Peter Tjeck, Milan Baros.
Rosisk kanske också.
Nej.
Han var dock jäkligt nice.
Ja, han var bra, spelare. Men han var ju också skadad medan han var på plan.
Ja, det var allt om Nedved, Jakob. Vem har vi som första forward?
Ja, det här är ju en spelare som blev framröstad på Instagram och Twitter, där ni kan in och följa oss på TSWNF podcast. Så kan ni vara med och rösta om våra spelare som ska vara med i podden. Och det här är ju en stor liten lirare från Vicenza, där han slog igenom i början av 80-talet. En riktig trequartista, som man kallar honom. Och det är ju såklart Roberto Baggio. Men det var faktiskt nära att han aldrig blev den världsspelare som han till sist blev. För 1985 drabbades Baggio av en svår knäskada under en av de avslutande matcherna under sin tid i Vicenza. Han slet av både menisk och korsband, och detta hände alltså endast 2 dagar innan hans övergång till Fiorentina skulle färdigställas. Men Fiorentina tvekade trots detta inte alls på den 18-åriga Baggio och valde att satsa på honom och dessutom finansiera operationen, något som ledde till en passionerad kärlek för klubben från Baggio. En kärlek som sedan höll i sig under en lång tid framöver. Men trots detta så blev Baggio bara kvar i Fiorentina i 5 år. Därefter såldes han till Juventus, trots att Baggio själv inte ville detta. Men pengarna var helt enkelt för svåra att tacka nej till. Hela 8 miljoner euro och ett nytt världsrekord på den tiden. Vilket gjorde att Fiorentina helt enkelt inte kunde tacka nej. Och säsongen 90-91, när Baggio kom till Juventus, fick han alltså nummer 10 som hade burits av Michel Platini tidigare. Och det säger något om den status han faktiskt hade vid så pass ung ålder. Men supporten hade svårt att acceptera Baggio, mycket eftersom han sa att hans hjärta alltid kommer att vara lila, vilket alltså är Fiorentinas färg. Och det var också en kärlek som länge hämmade Baggio i Juventus då, där han bland annat vägrade ta en straff mot Fiorentina under debutsäsongen. En straff som sedan missades och Juve förlorade faktiskt den matchen. Och ja, trots de starka banden till Fio så fortsatte Baggio att imponera på plan, både genom sitt målskytte och genom sin spelförståelse. Och detta gjorde också att Baggio tog steget till att bli en världsklassspelare som vi minns honom som. Under 1993 gjorde han slarvsylt av alla andra spelare. Han gjorde 30 mål för ett ganska mediokert Juventus ändå och var en nyckelspelare i det Italien som kvalificerade sig för VM. Han utsågs därför också till Europas bästa spelare med hela 142 poäng av 150 möjliga i omröstningen. Och det säger ju något om hur bra han var, för det är också bland de största segermarginalerna genom tiderna. Men även 1994 var ett bra år, där Juve kom tvåa i Serie A efter en tid på dekis, bakom ett Milan som var väldigt bra på den här tiden, och där Italien tog sig hela vägen till VM-final. Och där blev det ju straffförlust mot Brasilien i finalen efter miss av just Baggio som förseglade det ödet. Men han kunde se tillbaka på en väldigt bra turnering överlag och en väldigt bra år överlag. Men han kom alltså då tvåa i den här Ballon d'Or-omröstningen. Och det var också här som han var som allra bäst, enligt väldigt många. Men efter detta gick han till Milan som kronjuvelen i deras nya storsatsning. Men succén uteblev och efter detta var Baggio aldrig riktigt densamma. Men vi minns ju honom som en fantastisk spelare som kunde göra mål, dribbla och spela sina medspelare till fina situationer. En klassisk trequartista eller nummer 10-spelare då. Men efter karriären har han visat att han var en väldigt bra människa helt enkelt, som vi har varit inne på under bland annat Lilian Thuram. Vi värdesätter ju sånt här i podden. 2010 fick han bland annat priset Man of Peace. Och vad är det för pris?
Man of Peace? Ja. Det är inte fotbollsrelaterat eller?
Nej.
Det är inget så här fair play.
Nej.
Minns gula kort. Nej. Man of Peace, jag vet inte. Han kanske har... det låter ju krigsrelaterat, men jag tror inte att han har liksom varit som Drogba som har stoppat ett krig på egen hand. Liksom, utan det...
Ja, han hade nog kunnat få detta priset faktiskt.
Ja. Nej, jag vet faktiskt inte vad det är.
Ja, det är ett pris som delas ut till en kulturell person, alltså bland annat fotbollsspelare då, som har stått upp för mänskliga rättigheter på ett eller annat sätt. Och han fick då priset efter att bland annat ha varit delaktig att samla in pengar till offren efter jordbävningen på Haiti och varit med och fått en frihetskämpe från Burma frisläpp från fängelse efter att ha då blivit fängslad för att ha stått upp mot regeringen där. Och han är även en väldigt troende buddhist. En religion han konverterade till efter sin allvarliga knäskada som 18-åring. Då han började ifrågasätta lite livet och var det verkligen meningen och så vidare. Men så hittade han buddhismen och det har också varit med honom under hela karriären. Han är med i organisationen Soka Gakkai. Och det är ett internationellt sällskap för troende buddhister. Och hans kaptensbindla genom karriären hade alltid de buddhistiska färgerna gul, blå och röd på sig. Och det är... Han har varit väldigt öppen med att han är troende buddhist och att han varit med i det här Soka Gakkai. Och det är ju inte väldigt många buddhistiska fotbollsspelare från Europa då som han...
Nej, inte öppna i alla fall. Och som du säger, från Europa måste det ju vara ganska ovanligt om man inte har någon alltså koppling till typ Sydostasien.
Ja.
Men jag vet inte, jag vet att, är det inte... Är det, nej, jag tänkte säga att Cat Stevens är det, men han är ju muslim. Mm. Så det, han är ju inte heller fotbollsspelare.
Nej, nej, det är han inte.
Nej, jag vet inte. Det är Roberto Baggio. Jag visste faktiskt inte heller att han var buddhist.
Nej, nej, men han har varit väldigt öppen med det. Ja. Och, ja, det här med Man of Peace visste faktiskt inte jag sedan tidigare.
Mm,
det är ju, han har ju gjort bra grejer, även efter karriären. Men en väldigt bra fotbollsspelare som...
Visar sig vara en väldigt bra människa också.
Ja, exakt. Och det är ju väldigt kul att se. Vi är ju väldigt ofta inne på de här skandalerna som kommer utöver fotbollen. Men det är också kul att kunna lyfta upp såna här grejer.
En spelare av 12.
Ja, exakt.
en bra människa. Sen
ja,
så resten är bara...
Också.
Ja, till dem också. Två av 12.
Ja, exakt. Ja, vem är vår sista spelare i 11?
Ja, du Jakob. Det här tycker jag är... Jag har ju sett fram emot det här jättemycket. För att nu är det ju inte... Jag slipper ju ta den sista anfallaren. Det ska bli jätteskönt att bara sitta och lyssna och redigera istället. Men vi ska ju faktiskt få in en gäst, eller vi har haft en gäst på telefon. Nämligen Ekim Shalar. Som ska prata om ingen mindre än Gabi Batigol Batistuta.
Ja.
Så jag tänker att vi klipper nog in till den intervjun så får vi se hur det går där.
Ja.
Ja, då har jag på telefonen med mig Ekim Shalar. Du är i alla fall här idag för att prata om Gabriel Batistuta, eller hur?
Just det.
Ja, varför valde du just att prata om honom i vår podd?
Det är för att det är den enda enskilda spelare som har fått mig att följa ett lag. Och det är närmare bestämt Fiorentina på 90-talet, väldigt avgränsat så eftersom det är kopplat till hans sejour där. Och jag sen dess också hållit på det argentinska landslaget, mycket tack vare Batigol. Det är faktiskt att min mamma brukade kalla Batistuta för sin tredje son. Eftersom han alltid var närvarande i samtal och affischer. Faktiskt också så här inramade bilder bredvid sängen. Så han betydde mycket i en tid då ens idoldyrkan är som störst.
Han blev liksom som en omedveten familjemedlem kan man nästan säga då.
Herregud, ja.
Mm. Ja, men för mig och Jakob då som inte har jättemycket minnen med Batigol. Vi är ju liksom födda runt millennieskiftet där. Skulle du kunna förklara för oss vad som gjorde honom till en så stor och ihågkommen fotbollsspelare?
Ja, men absolut. Vi kan ju egentligen börja en ganska kanske ytlig ände. Då skulle man kunna säga att han har liksom alla attribut för att vara en stjärna. Både till det yttre och med sin talang. Så för mig är han en hårt arbetande storstjärna. Rivig, stundtals elegant, otroligt kraftfull i både skott och rörelsemönster. Han var liksom en komplett anfallare. Hittade det snabbaste, enklaste sättet att göra mål på. Han bombade in bollar. Jag gillar inte djurliknelser, men Batigol var ett rovdjur när det gäller att göra mål. Men det jag tycker är storheten. Det har ju funnits många bombers genom historien. Men storheten ligger i att han någonstans också har en outsider-sida, tycker jag, som alltid har attraherat mig. Han var ju länge i i ett Fiorentina som aldrig var i den absoluta toppen. För mig en 90-talets stora skyttekung. Och han var det då världens bästa liga. Det var ingen snack om att Serie A var världens bästa liga vid den här tiden på 90-talet. Men han var det också i en klubb som aldrig vann ligan under hans tid där. Han var ju tvungen att gå vidare till Roma för att vinna en Scudetto. Så det finns också någonting i estetik och hans mål som gjorde att han liksom aldrig slutade vara lika mycket stjärna som en vattenbärare. Och det där tycker jag är skillnaden mellan att vara en stor spelare och en gigantisk, inte vet jag, ikon. Och en sista sak som imponerar på mig, det är att han också var nere med Fiorentina i Serie B säsongen 93-94. Och den lojaliteten imponerar ju också, ramar in någonstans all den kärlek som jag känner och framförallt kände som barn under hela 90-talet för honom och hans gärning i Argentina, men kanske framförallt i Fiorentina.
Vi går vidare då. Ditt bästa minne med Battistuta, har du liksom något så konkret som du kommer ihåg med honom?
Det är faktiskt kopplat till en studiokommentar om honom. Men sammanhanget är mitt favorit-VM. Jag är född 1987, så att mitt första riktigt, riktigt medvetna VM. Där jag själv kunde välja matcher, välja favoritspelare, läsa på inför matcher. Det var i VM 1998. Hela den turneringen var jättefin. Argentinas trupp, otroligt fin. Néstor Cencini, Almeida, Diego Simeone. Massa bra namn som toppades med Batistuta. Såklart. Och det jag tar med mig från den turneringen, framförallt, det är hans 1-0-mål. Matchen slutade 1-0 mot Japan. I tv-studion, jag tror det var TV4, jag minns inte riktigt vem det var som kommenterade. Men man sammanfattar att den här vrickningen in i målet med det avslut som han gjorde, strax bredvid Kawaguchi, han liksom småchippade den över, vad blir det, Kawaguchis högra hand. Inte riktigt chip, men ett tillslag. Och då kommenterar man det med att Battistuta, han har, citat, en äckligt bra teknik. Och jag minns att det kändes som ett erkännande för nästan allt jag någonsin trott på. För det här var liksom samtidigt som original Ronaldo hade börjat komma fram och dominera i världsfotbollen. Och Ronaldo för mig, han var ju också spelare i Serie A, väldigt uppsnackad inför VM. Men för mig var han mer en tv-spelspelare. Någon som syntes väldigt mycket mer i reklamsammanhang. Och framförallt någon som var otroligt mycket mer populär än Battistuta på skolgården. Så Batigol för mig, det var det genuina. Jag har lärt mig uppskatta Ronaldo mer med åren. Men där och då, och med den kommentaren, så var det ett erkännande att Batigol var något riktigt äkta att älska liksom.
Precis, alltså. Och det som betyder väldigt mycket för dig kanske inte betyder lika mycket för någon annan. Men för dig är det kanske, liksom, ja, utan att överdriva hela din fotbollsvärld, i alla fall med när det kommer till Battistuta. Då, liksom, jag tänker barn som springer runt på skolgården och kanske inte vill vara liksom, fenomenet Ronaldo, utan de vill vara Batigol. Det är häftigt det också att sticka ut i mängden lite, kan jag tycka, och faktiskt gå sin egen väg. Men det är väl den påverkan som han har på sina supportrar helt enkelt.
Ja, för 10-11-åriga jag var det helt ovärderligt i alla fall.
Jag förstår det. Vad liksom associerar du till honom? Jag skrev upp där, är det någon målgest, är det någon tröja, är det liksom något yvigt hår eller något pannband? Har du något sånt som du associerar honom till?
Ja, det är egentligen tröjorna. Jag tänker mycket fotbollströjs, bilder som jag får i huvudet. Det är VM98-tröjan naturligtvis, den med en svart krage, svarta byxor. Men också många klassiska Fiorentina-tröjor i slutet av 90-talet. De här med, det kanske till och med 20-talister minns på något sätt, eller att man har läst sig till eller sett bilder. Det är de här klassiska tröjorna med till exempel Nintendo-reklam. Och så hade man också en klassisk sån tröjreklam med Samontana, något glassföretag, som också Empoli hade faktiskt. Så att när jag tänker på Batigol så är det distinkta avslut, den här kraftfulla spelaren. Han har haft ändå ganska många frisyrer, även om han ofta var långhårig. Men, och så är det de här tröjorna som är återkommande.
Ja, får jag fråga, äger du någon Batigol-tröja?
Ja, samtliga köpte på Rimbo marknad, så de är liksom ingen original.
Men det är ändå, vadå, står namnet på ryggen så är de ju ovärderliga liksom.
Exakt, och det är de enda falska tröjor som de har behållit faktiskt. För de har liksom ett affektionsvärde som går bortom vad som är äkta och inte. Det är liksom äkta i känslor, men inte i att det är officiella klubbprodukter.
Nej, men precis. Nej, det är fantastiskt alltså. Har du något favoritmål av Batigol? Du var inne på det här 1-0-målet då mot Japan, men du kanske har något annat också?
Ja, för den var ju med för kommentaren. Sen så finns det så många olika typer av mål eftersom det var en så komplett anfallare. Det finns frisparkar, volleyskott, bra straffar, mycket nickar. Men en favorit för mig, det är från en match mot Milan i september 1998. Där jag Batigol egentligen 3 mål. Men den vackraste, den som det målet som jag tänker på som mest Batigol profilerat, det är väl den indirekta frispark som petas fram och Rui Costa. Den är väldigt nära målbollen. Han smäller upp den i nättaket med en enorm kraft, ett typiskt Batigol-mål. Och både liksom tillslaget och glädjen efteråt kan göra mig väldigt glad att se fortfarande. Inför det här programmet så tänkte jag titta på den och se vad den väcker för känslor. Och det var kanske inte exakt samma barnsliga entusiasmen som har kring fotboll. Men det var, den väcker någonting i mig för att den sammanfattar allt som Batigol är. Det är kraft, explosivitet, det är glädje.
Ja, jag tror nog att det är många som kan känna igen sig just om, alltså den känslostormen som framstår när man ser, ja men, som du säger, ett favoritmål eller ett sådant patenterat kraftfullt avslut av då Batigol.
Det är som en liten skattgömmingens minne när man plockar fram dem där.
Och det var alltså Ekim Shallar om sin extrema kärlek till Gabby Batigol Batistuta. Har du några sådana här spontana minnen om, eller där, minnen, men associationer till Batistuta?
Jag jag vet ju att han var ju en sån otroligt bra avslutare och jag är ju svag för dem. Jag vet att när jag själv spelar så här med polarna och man ställer sig som anfaller oftast så gör man ett sånt stenhårt avslut. Det är 1 av 10 kanske träffar mål, men när den sitter, då brukar jag säga Batigol. Och det är ju verkligen det här att han, en bomber. Ja. Och en sydamerikansk bomber, det är man ju svag för.
Med långt hår.
Ja, med långt hår. Ja, du har ju din hårfixering. Ja.
Nej, men jag har ju så här, återigen, det är ju, jag har inte super mycket, typ inga matchminnen från eller med Batigol, men jag vet ju att han, jag vet att en klasskamrat hade en, hans farsa var gammal någon slags informationschef för svenska landslaget typ. Så han fick alltid hem massa coola fotbollströjor. Och då hade han en Batistuta tröja på sig från Fiorentina. Jag vet inte om det var liksom en sån här strandståndströja eller om det var en genuin från Florens. Men den var jäkligt häftig nu när jag tänker tillbaka på det. Sen så äger jag faktiskt också en sån här, är det Nakata som gör det? Jag ska inte göra någon reklam för Nakata, men en Nakata-tröja där det står, ja, Batistuta. Det Batistuta är liksom på magen, över bröstet. Så, men också att han var en otrolig bomber. Det är bara att lyssna på vad Ekim säger. Han har ju superkoll på det här. Och jag tycker att han verkligen beskriver. Jag tycker man får verkligen känslan. Jag tycker hans känsla smittar av sig på en när man lyssnar. Mm. Man hör nästan att han blir, inte darrig på rösten, men han beskriver det väl nästan som att han...
Ja, och dessutom en spelare som inte var... Han vann ju titlar sedan, men alltså, han var inte med och vann Champions League och så vidare. Nej. Utan han var ju bara helt enkelt otroligt bra.
Han var bra på fotboll, det saknar man ju idag. Liksom. Ja. Det är inte så mycket glamour och David Beckham fotografering och Paul Pogba frisyrer. Utan han bara körde och han var asbra på fotboll.
Ja, exakt.
Ja, nej, men det får väl vara slutorden för dagens avsnitt av Jakob. Det blir nog ett långt ett detta, men det skadar väl ingen.
Nej.
Ni kan ju stänga av när ni vill.
Ja, exakt.
Ja, nej, men tack för oss då. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra.